den här äldre kinesiska mannen tar burk, bara tar en liten klunk. Och ett lejonvrål av en drap väller fram. Som pågår i typ 2 minuter.
Men det är också...
Och Bugger faller ner på knä. Master!
Men det är också en otroligt viktig pusselbit. Så här... typ artister kopplade till spel. Mm. Typ ja. Så här, det kom ju en massa David Bowie CD-ROM skit på 90-talet och typ så här, Peter Gabriel gjorde någon CD-ROM. Jag kan tänka mig att Talking Heads gjorde en jävla CD-ROM-spel och typ den här Kiss Psycho Circus. Och ja. En otroligt viktig pusselbit. Aerosmith gjorde ju 2 spel.
Ja, ja, arkadspelet.
Ja.
Project X.
Vi får heller inte glömma att Iron Maiden har gjort ett eget spel också. Wow. Som har skeppats ihop med någon av deras skivor. Som är typ så här, vad heter han?
Eddie.
Precis. Ja, precis. Det är en sån här Eddie Hunter eller något. Så man går runt om honom och typ så här ska skjuta. Det är typ en rail shooter.
Ja. Annars så, för mig, Iron Maiden-spelet är ju Carmageddon 2.
Mm.
För där var musiken ifrån Iron Maiden.
Carmageddon, otroligt viktigt spel.
Ja. Definitivt.
Ja.
Okej. Film och skit.
Det var mycket skit.
Jag tror att det är avsnitt 16 eller något sånt där. Mm. Vem räknar nu för tiden?
Det är fantastiskt att ni har kommit. Ni började typ i årsskiftet och det är ändå så här 16 avsnitt. Alltså det är helt sjukt.
Nej, men jag har haft den varje vecka. Sen jag fick för mig... Jag blev verkligen besatt av tanken av att ha en podcast. Så ringde jag Alex liksom och... Hey, är du med på det här?
Han bara, I fucking never asked.
men det var verkligen, hell yeah.
Det är det jag behöver i mitt liv. Jag har allting, jag har en jättefräsch, fin lägenhet.
Jag har en fru cool, och 2 barn. Precis, jag har en cool
crosscykel. Precis. Jag har ett häftigt datajobb.
Jag har Mille på jobbet, ja. Jag har varit i Saint-Tropez. Jag har gjort allting.
Men jag har ingen egen podcast.
Men nu äntligen har jag. Så vi har massa gäster här. Alex inte med den här gången, tvungen att jobba. Men Jeff och Anders är med. Anders, han är en okänd person här. Han är känd från andra
håll. Känd från internet.
Till skillnad från dig Per så har jag haft en podcast väldigt länge. Och jag känner att jag har kompletterat mitt liv i många, många år.
Jag borde ha presenterat dig som Anime-radions Anders.
Det är också Anime-radions. Det är ju verkligen en sån svänglifiering. Alltså det är såhär, blah, blah, blah.
TV's
Frank. Men det funkar ju inte så på svenska. Men det är konstigt att man kan säga TVs, men man kan inte säga podcasts.
Ja, ge det några år så kan man göra det med, tror
jag. Fan, den där Nerdist, han är ju hur stor som helst nu.
Ja, shit. Mm.
Det är ju podcaststjärnor.
Han är ju podcaststjärna, definitivt.
Ja, men Mark Maron också.
Rickard Gervais är väl skitstor med sin podcast med.
Ja, det är rätt. Han började ju som bra, precis. Ja. Det var ju radiogrejen. Och Mark Maron får ju en egen tv-serie nu. Bara.
Ja, precis.
På, vad heter den? IFC. Mm. Så att det där är liksom det, jag tror att det är nya. Och alla har ju liksom, alltså det känns som att det enda de gör, jag lyssnar på en del podcast med komiker och sandwich-människor liksom. Och det känns som att alla har ju bara såhär, alla som är, ska det vara en sån ny stand-up-komiker liksom, alltså som håller på och claim to fame i USA, så måste du ha en podcast liksom.
Ja, det är intressant att det har blivit en ny grej.
Mm.
Men det förvånar mig inte alls, utan det är ju verkligen i tiden.
Mm. Och själv har jag haft den sen 2006, men det är inte det första jag, det är enda jag har varit först med.
Så den här veckan så har vi sett en film som jag inte trodde jag skulle se om någonsin. Fletch.
Ja.
Från 1985 med Chevy Chase. Det är en Chevy Chase-film helt enkelt.
Och Gina Davis.
En ganska liten roll, men som hon ändå gör bra.
Ja, men en betydande roll.
Ja, hon heter Larry.
Ja, hon heter Larry.
Vilket man gör ett skämt av en gång i filmen.
Det är också enda gången som hennes namn nämns, tror jag.
Verkligen, för jag tänkte på det så här. Bara, hon var inte så viktig.
Nej,
det är ingen stark kvinnoroll.
Nej, precis. Det är inget kvinnoporträtt.
Det är inte så många starka kvinnoporträtt i denna film, skulle jag säga. Det är mest ett starkt Chevy Chase-porträtt.
Och det är ju väldigt starkt i och för sig, så det håller, antar jag. Ja. Det är en Chevy Chase-komedi. För er som inte vet någonting om den, så upplägget är att Chevy Chase är en journalist. Och han går undercover för väldigt djupgående porträtt om verkligheten. Han är väldigt keeping it real porträtt. Och han är undercover för att skriva om droger i stranden. I vad det är det LA?
Det är shit som goes down liksom på stranden. Så att
han ska... det är någon fuffens. De vet inte var knarket kommer ifrån. Så han ska lista ut var knarket kommer ifrån. Och så kommer en miljonär från ingenstans och petar på honom. Hej, jag betalar dig $50,000 om du dödar mig. Och Chase säger, ja okej. Och börjar utreda vad den här miljonären plottar egentligen.
Men den här miljonären har ju skelettcancer.
Ja.
Säger han. Och du bara säger, ja, för att min familj ska få ut försäkringen så måste du döda mig. Och ja, jag kan inte bara dö. Liksom.
Istället för en lång utdragen plågsam död så vill han bli skjuten istället. Hela den här plotten, det är ju bara inramning för att Chevy Chase ska klä ut sig och goofa runt.
Jag vet inte, jag pratade med Efa om det här efteråt. Och både ni dissade ju plotten jättemycket.
Det finns ingen plot, den är obefintlig.
Jag brukar oftast inte kunna hänga med i detektivhistorien. Men jag hänger med.
Men det är för att det inte är någon detektivhistorien. Det är bara en ursäkt för att Chevy Chase ska liksom springa runt och klä ut sig till roliga grejer och så dratta för rumpan. Det är liksom...
jag tyckte att det var ganska smart att de körde ihop den här droghandelsgrejen.
Alltså, det var någonting jag tänkte på. Under filmen så tänkte jag så här, men vilket idiotiskt sätt ska de väva ihop den här historien? Och ja, de gjorde det.
De gjorde det, men de gjorde det på smart, på ett idiotiskt sätt.
Hej, Jordan Baker var i alla fall med som antagonist och det uppskattar jag.
Verkligen, jag också. Han är verkligen en av de liksom såna här 70-80-tals skådespelarna som är med i alla filmer. Ja. I någon liten roll och spelar så här polis. Han är liksom typ så här, som så här, John Saxon eller så här Martin Balsam. Alltså skådespelare som man egentligen inte, som man tänker så här, åh, det är han! Man vet typ inte vad de heter.
Jordan Baker vet man direkt vem det är och vad han heter. För han har så här, alltså hans namn beskriver väldigt mycket hur han ser ut. Verkligen. Liksom. Han är som en bakad bulle liksom.
Verkligen.
En köttbulle.
Och han är en väldigt sån, han är ett väldigt tacksamt utseende på det sättet att han är ju fortfarande med i filmen, så att han ser ju ungefär likadan ut. Ja. De som såg gammal, alltså han kanske var typ 40 när de spelade in, 45.
Var han så gammal? Jag tror att han var nog säkert, han var inte mer än 30 tror jag.
Nej, men precis, det är ju så här,
typ 35,
det är
kanske.
Det jag brukar kalla det Lasse Kronér-effekten. Ja. Alltså, man kan skratta åt så här, Lasse Kronér, han såg ut som en gubbe när han var 30. Ja, men han ser exakt likadan ut nu som när han var 30. Så jag menar, eller så här, Ingvar Oldsberg, att ser man gammal ut när man är ung, då kommer man åldras, eller då kommer man i alla fall inte åldras dåligt. Det är inte som så här, Tom Cruise som får ta liksom, som får göra så här plastikoperationer för att fortfarande se ung ut liksom,
utan... Så Tom Cruise och Keanu Reeves är ju motsatsen till det där, att de ser alltid unga ut.
Mm.
Och alltid, har alltid sett unga ut, medan Jordan Baker och company har alltid sett gamla ut.
Mm. Och då får man ju, då blir det så här, antingen då blir man ju aldrig A-list liksom, men man kan ju å andra sidan ha en ganska jämn karriär.
Ja.
För man kan alltid komma in och spela liksom.
Ja.
Och det är så här, ja, men det är många skådespelare, typ så här Ben Kingsley liksom, han ser också så ungefär likadan ut. Mm. Fast nu när han är 70 år, då kan han spela, du vet, vara med i en stor film som Iron Man liksom, och ändå vara så här, ha en okej liksom, okej biroll liksom. Mm. Medan är du leading man, då så fort du blir lite tjock eller lite gammal, alltså då blir du inte leading man längre. Men är du liksom en stark birollskådis, så kan du vara det i 40-50 år.
Mm.
Med lite tur så är man en riktig skådis också.
Ja, precis.
Och kan bygga en riktig respektabel karriär.
Mm.
Och sen sluta med X-Men. Jag tänker på Ian McKellen. Jag minns inte om han haft en ung period. Han kanske hade det på scen. Men han är en skådis som man förknippar som en gubbe.
Ja, han är mest scenskådis.
Mm.
Han har nog gjort, han är väl fortfarande mycket scengrejer också. Så att,
men jag tror att han ja, nej, nu när du säger så, jag tror inte att han hade så mycket, alltså han hade ju liksom, han blev ju adlad redan på 80-talet, så att jag tror att han kommer redan från
Sir Ian McKellen.
Precis, och det är intressant, det här är också ett sidospår, men eftersom det är film och skit så håller jag på att läsa Derek Jarman är en av mina favoritregissörer någonsin, och det var en brittisk underground-regissör som gjorde mycket. Han var den första brittiska gay-regissören som gjorde liksom riktiga gay-filmer, och han var väldigt stark som gay-aktivist också, speciellt under, han fick HIV under 80-talet, och han var väldigt kämpade mot Margaret Thatcher under den tiden. tiden. Mm. Och han skriver i sina dagböcker att han för Ian McKellen är också homosexuell. Mm. Men han kom inte ut förrän efter han blev adlad. Mm. Så när han var över 50, liksom. Ja. Typ 1988 eller någonting. Mm. Och då skriver så här Derek Jarman, för han var en väldigt stark liksom, förespråkare på det här outing. Att alla homosexuella kändisar måste ut i garderoben på 80-talet för att visa, för att skapa bra förebilder och för att minska fördomar mot homosexuella. Mm. Skrev han såhär, Ian McKellen, he came out first in 1988. Så det är därför jag vet, varför, jag vet att Ian McKellen blev adlad.
En svikare.
Men jag tror
så att han tycker att han kom ut för sent.
Verkligen, typ efter han redan var safe liksom. Ja. Och då sa Jarman, som jag tror Ian McKellen var kanske några år äldre än honom, men då sa han att ja, men vi, så här, most of the people in my scene was out already in the early 60s. Liksom. Ja. Men Ian McKellen var liksom en stor skådespelare, stor förebild. Men ja, han var liksom in i garderoben tills han var över 50. Liksom. Mm. Så det kan vara fegt. Men...
Ja, det är ett bra sidospår. Ja.
Men det har inte så mycket med Chevy Chase att göra. Chevy Chase, det är inte underground bögfilm och det är inte brittiskt på något sätt.
En av de första sakerna som slår med Fletch, det är ju musiken.
Ja,
mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm.
Och vad heter den där snubben nu igen? Det är samma
Harald som Carl Faltmeyer, precis.
Ja, han gjorde musiken till
Snuten i Hollywood.
Är han mest känd för. Och även den här filmen har en sån här låt som går genom filmen.
Det är fantastiskt. Hela soundtracket, det finns inte en enda jävla gitarr någonstans. Nej. Vilket är så här, otroligt befriande, för jag är så trött på alla sina gitarrer. De borde fan förbjudas. Så det är skönt att liksom, så här, gå tillbaka till 80-talet.
Jag
är
lite skillnad på, jag är någon slags mellanting. Att jag älskar ju typ så här, Harald Faltmeyer, så här, men jag saknar, det finns ju ingenting som så här, är som grädden på moset för liksom, som är så här, dun, musik och sen också,
men
alltså, det är ett litet solo över så här.
Men då kan jag vilja ha typ en wailande saxofon eller något. Ja, det hade varit bättre tycker jag.
Nej, det är riktigt skön musik i den här filmen verkligen. Och jag stor flinade direkt när han går omkring på den där knarkstranden och man hör den där.
Jag kunde inte låta bli att trumma lite på knäna.
Alltså jag såg den här filmen flera gånger när jag var liten, men jag hade helt glömt bort hur jävla vinnande musiken var. Så plötsligt när den kom igen så fyllde den ett hål som jag inte ens visste fanns där. Då var jag verkligen, jag är hemma!
Ja, nej, det var sjukt bra musik. Och det var väldigt bra. Det var några riktiga poplåtar där också som var specialskrivna för filmen. För det var så här...
Jaha, så opening och ending-låten, det var för filmen alltså?
Det måste vara det, i alla fall en av dem. För jag noterade att det var en så här Fletch is on the job!
Just det!
Det var någon sån textra. Men för att fortsätta det handlingen så Chevy Chase, filmen består av olika sketcher där Chevy Chase liksom byter identitet för att få fler pusselbitar i den här intrigen. Och han låtsas vara doktor, han låtsas vara tennistränare, han låtsas vara...
Jesus på rullskridskor.
Ja. Och hans utredning, hans teknik går ut på att han klär sig till någonting för att smussla ut någonting. När han klär sig till läkare till exempel så är det för att ta journalerna på den här miljonären för att kolla att han verkligen har skelettcancer.
Ja.
Ja. Så det är därför jag tycker att plotten är bara framing för olika sketcher, för att alltid när han klär ut sig till någonting så ska han vara någon lustig karaktär, han imiterar någonting liksom, och det är lustigheter som händer.
Mm.
Och, alltså någonting med humor i den här filmen, den känns inte särskilt daterad faktiskt tycker jag.
Nej.
Så jag tycker skämten funkar ganska bra idag, men någonting som är daterat med att tempot är verkligen inte på modernt. Liksom.
Nej.
Den är väldigt långsammare än vad komedier är nu för tiden.
Absolut.
Ja, både och, om man snackar om för att när det här kom så var det här väldigt mycket familjekomedi. Det var liksom så här, hela familjen går dit och har trevligt och så. Och det tempot funkade för den tiden. Men det tempot finns fortfarande kvar idag, fast det är så här, typ smarta eller mer alternativa komedier.
Hippa komedier.
Ja, men precis. Typ Lost in Translation har ju ungefär samma pacing också. Och det är också så här mycket folk som går kring och mumlar saker för sig själva. Liksom så här, precis som Chevy gör mycket. Och det funkar fortfarande i det sammanhanget. Men inte om man ska säga familjekomedi som är typ så här Adam Sandler eller sån grej liksom.
Jim Carrey
och Jim Carrey och sådär, ja, precis. Folk som springer ut och skriker där tiden.
En annan liksom skillnad till moderna komedier är att jag såg någon intervju med någon sån där producent eller regissör av komedier, jag kommer inte ihåg vad det var. Och tydligen, en komedi idag är lyckad om den har a few big laughs. Den behöver inte vara kvaliteten igenom. Den behöver bara ha 2-3 scener där publiken utbrister i stora skratt liksom. Då är det money in the bank. Mm. Men den här, den var mycket jämnare. De flesta scenerna var ganska roliga i den här. Och den hade inte några sådana där man satt och gapflabbade riktigt.
Nej, och det var också så här, Chevy Chase är liksom, han är ju lite vattendelare på det sättet. Att gillar man honom som person så gillar man filmen. För att det är väldigt mycket Chevy Chase för pengarna. Men tycker man, och han är lite så här, hur man är lite gubbig på det sättet. För han är ju lite som någons farsa som ska skämta om allting liksom. Så det är ju inga stora, det är ju inte liksom så här, för jag skulle vilja säga att det finns två olika, eller två, det finns säkert fler, men det finns två liksom huvudskolor av amerikansk komik. Att dels har vi den här liksom Chevy Chase eller kanske Bill Murray liksom, där man går omkring och mumlar och liksom du vet så här, saker där de liksom kommenterar saker. Sen har vi den här liksom som mycket Adam Sandler och Jim Carrey bygger på, den här Jerry Lewis-skolan där det bara är grimaser och skrik och någon som rattrar på ändan och du vet så här, att det är liksom chockhumor på det sättet. Det är så här, ja, som du säger, där är ju väldigt mycket few big laughs, att det är liksom att en Jim Carrey-film har ju liksom kanske inte, det är oftast inte fantastiskt rakt igenom, utan det är några scener som är liksom så, ja, det här är liksom galna scener och så, som man får skratta.
One of the money shots vi behöver för att fylla kvoten och lyckas.
Verkligen, och jag menar, det här är ju mer liksom, det bara så här, förlåt, tycker man inte humorn är kul, då tycker man inte filmen är rolig heller, för att det är liksom, det är inte som, det är inte så mycket andra karaktärer som är roliga förutom Chevy Chase. Det finns ju till exempel nästan inga comic reliefs liksom, för alla andra karaktär. Det är ju han som är knasig.
Det är bara han som är en karaktär i den hela filmen egentligen. Mm. Alla andra är ju väldigt sidokaraktärer. Det är ju ingen mer som liksom direkt så fokus på.
Nej.
Men jag tror att vi tyckte den var så rolig som vi gjorde förstärktes också av att det var i den settingen som det var när vi kollade på den. För att det var liksom så här, de som går och ser på en Chevy Chase-film 2013 och liksom så här pröjsa pengar för att gå på bio och titta alltså, på den här. Precis, vi gick på Cinemateket och tittade på den.
Ja.
De är liksom där, de är ju redan frälsta. Så att alla satt där och liksom så här började fnissa innan liksom filmen hade börjat, för man visste att we're in for a treat liksom. Ja. Så det är klart att stämningen gjorde ju också att vi tyckte det var nästan bättre än vad det kanske var egentligen.
Ja, men det handlar ju också om lite vad man gillar, för att det där är ju intressant också, att om man kollar på en ny komedi idag, om du kollar på en Adam Sandler eller en Jim Carrey, då är det liksom att du kollar på det så okej, är det kul eller inte, men alltså du kan ju, det är säkert folk som tycker att men jag tror inte att det finns många som tänker att det är kul för att det är kontemporärt, för att det är samtida. Men mycket av de här komedierna är i alla fall, uppskattar jag, för att det är så otroligt 80-tal. Alltså, det är inte bara liksom humor, utan också att, som säger, musiken, stilen, liksom han går omkring med en så här grå huvtröja och en så här Lakers linne.
Ja, men
och det är mycket referenser till gamla så här, du vet, han är så här, flashy besatt av basket, det är en stor grej, och så det finns en jätterolig drömsekvens när han spelar mot Kareem Abdul-Jabbar.
Precis. Och det är en scen där han typ så här, han mixtrar med en diktafon när den bara spela upp saker, bandet flyger och sådana saker. Jätteskojigt, ingen som vet vad en diktafon är idag. Men jag tyckte det var jätteskojigt.
Det har spelat in när han knullat någon tjej.
Precis,
det sitter på planet och ska spela in och såhär, oh, give it to me.
Men det där, det finns en tydlig aspekt i det skämtet, oavsett vad det är för pryl han sysslar med. Är det där en gubbe out of touch med teknologi? Alla kan relatera med att han trycker på fel knapp och något knasigt händer liksom. En grej som markerar den här som väldigt 80-tal i humorn, jag tänkte på det i sketchen där han klär ut sig till en flygplansmekaniker. För att han ska
en greaser.
Han ska undersöka flygplan som den här miljonären flyger med. Ja, och han tar på sig löständer så han ska se lite fel ut liksom, och så är det massor med humor.
Bakåtslickat hår och
han är sjukt snygg i den frisyren faktiskt. Ja. Alltså, man tänker att vanliga Chevy Chase-frisyren är ju också en ganska cool frisyr, men den passar honom, men han var sjukt snygg i lite mer så här pompadour greaser frisyr.
Ja.
Men ett ideal på 80-talet, det var ju det där med yuppies och skit.
Ja.
Och det kändes som att den här filmen var väldigt out of touch med arbetare, om jag ska säga. Och den här sketchen illustrerade verkligen med att arbetare, det är nog lustiga typer som går omkring och meckar med konstiga saker liksom. Och den sketchen tycker jag verkligen underströk det som en sån här 80-talsgrej.
Ja, verkligen. Det var ju inte så, faktiskt, det var inga, annars så känns det verkligen som att alla så här 80-talskomedier från den här tiden har någon yuppie karaktär. Men alltså, i och för sig så var han den här miljonären som det handlade om, som anställde Chevy Chase för att mörda honom. Han var ju yuppie liksom, men han var ju inte den klassiska. Han var, inte så
här, han var ingen karikatyr yuppie.
Nej, han var ingen finansvalp.
Nej, precis.
Han hade inte Axel Vadda.
Nej, exakt.
Det är en väldigt ultimat Chevy Chase-film. Och fan, vad jag hade glömt bort hur jävla dryg han är. För hans karaktär var ju helt otrolig egentligen.
Det var han var ju väldigt osympatisk egentligen.
Ja, verkligen.
För det var någon scen som jag tänkte så här, som var jättekonstigt, som aldrig kommenterades, var att när han kom hem till sin lägenhet, så var det en någon kille från var det nu var socialtjänsten, advokat, ja, där, och så krävde honom på underhåll för att han hade skilt sig med sin fru. Man fick aldrig reda på om han hade barn som han sket i eller varför, liksom. Det var bara ett underlag för ett skämt att han inte kunde gå in via dörren, utan han fick gå in via fönstret.
Ja.
Men jag tror att den här filmen bygger på så här deckare, så komedideckare, böcker.
Mm. Typ, jo, den är baserad stycken, på en bok, ja.
Så att jag antar att man får mer bakgrund i karaktären.
Ja, The Saga av Fletch.
Man måste läsa dem.
Vet du om Fletch 2 är baserad på bokserien också? Eller?
Ja, det tror jag. Det måste det vara. Det får heta Fletch Lives. Här, ja, kolla det upp. Jag visste inte ens att det fanns.
Men... Fletch 2, The Quickening.
Ja.
Han undersöker någon slags tele-evangelist-kyrka där, som har någon skumraska affärer för sig, vad jag minns.
Mm. Men det är bra, alltså jag är ingen jättestor deckarfanatiker, men eller jag är inte,
alltså det är inte mycket deckare det här.
Nej,
heller,
jag tycker att det är roligt, alltså det är roligt med deckarkomedi är ju ganska, alltså den finns ju, men jag tänkte att den måste ju varit, det känns som att den här inspirerade jättemycket till första Ace Ventura-filmen, för jag tyckte det var lite samma känsla i den liksom.
Jo, Ace Ventura är väldigt lik den här faktiskt, i struktur och stil, för att där är också att det är något jävla deckarfall, men det är bara framing för att han ska ha lustig scen efter lustig scen. Fast det är helt annan humor, så är det väldigt mycket samma film faktiskt. Ja.
Den kanske nästan är mer Leslie Nielsen Nakna pistolen-aktig än
ja, nu var det,
alltså Ace Ventura menar jag.
Nu var det länge sedan jag såg Nakna pistolen-filmen faktiskt. Det känns också som en film och skit avsnitt liksom.
Ja, alltså, jag har liksom snackat om att vi ska ha en Jim Carrey-special någon gång. Och se Ace Ventura 1 och 2 och sånt där och snacka om det.
För de har jag sett liksom, Ace Ventura 2 är ju den här av de filmerna som har visats mest på svensk TV. Den gick på TV3 typ en gång varannan vecka under hela min barndom.
Billig att köpa in.
Så den har jag sett otroligt mängd gånger.
Intressant med Jim Carreys filmer från 90-talet är att det är verkligen 90-talskomedi.
Mm.
Medan det här är 80-talskomedi. Liksom. Det är väldigt definierande för den tiden. Och vi var ju liksom tonåringar och sådär. Helt rätt ålder för att Jim Carrey skulle träffa rätt.
Mm. Och även liksom, som jag tycker, jag håller ju Jim Carrey, jag tycker de filmerna är sjukt bra fortfarande, tycker Ace Ventura och Dumma Dummare
tycker jag håller idag.
Ace Ventura 2 tycker jag, alltså When Nature Calls tycker jag är en av mina favoritkomedier.
Men
en person som jag ändå får försvara väldigt mycket, det är Adam Sandler. Jag tycker ändå de första Adam Sandler-filmerna är helt, alltså jag tycker både Happy Gilmore och Billy Madison är väldigt roliga filmer. Och sen
Happy Gilmore tycker jag absolut är bra, ja. Men... Det är när de där tar slut.
Men de är ju extremt olika, Chevy Chase till exempel. Alltså där är ju liksom, det är väl, han är ju otroligt lågmäld i sin liksom. Och han som person, han må ju vara osympatisk. Men han är ju inte liksom så här in your face på något sätt. Nej. Det är ju inte en karaktär, alltså, det känns ju som att han spelar inte karaktär. Han är ganska mycket sig själv. Och sen är han mumlar där.
Ja, men det är det man väntar sig från Adam Sandler-filmer. Att han ska vara Adam Sandler. Chevy Chase är ju likadan. Han är alltid den där dryga jäveln. Jag menar, 85 som när den här filmen kom, det är samma år som
andra Parentifarsa åker till
Europa.
Och sen några år innan så var den första Parentifarsa-filmen. Ja. Liksom. Det är samma karaktär stort sett som i Fletch, bara det att han har en familj.
Mm. Fast det är väl samma karaktär som han har gjort i alla filmer.
Men det är komiker, det är ju inte skådisar på det.
Nej.
Det är ju såhär Jim Carrey, Adam Sandler och liksom Eddie Murphy, alla de spelar ju typ samma karaktär i varje, de är ju inte,
vilket är de själva,
ja, precis. Ja. Eftersom de är ståuppkomiker från början.
Ja, jag undrar hur Chevy Chase var som ståuppare.
Har ni
sett något av hans SNL-grejer?
Nej, alltså jag kanske har sett det på ett YouTube-klipp och sådär för länge sedan, men jag har inte dem färskt i minnet.
Jag är rätt säker på att jag har sett en del när det har varit bästa av SNL och sånt där, men jag har inte klart minne av någonting.
Han körde väl Weekend Update, tror jag han gjorde.
Eller kanske
det.
Hans
grej. Och det kan man ju verkligen se honom, att han passar som så här förvirrad nyhetsuppläsare. Det är lite den stilen. Men jag läste en intressant grej som jag läste när jag Wikipedia den här filmen, eftersom vi har sett den, var att han hade ett stort drogproblem, vilket förmodligen var koks. innan det här, så att han hade precis kickat drogerna när han spelade in Fletch, och att det var någon, det fanns någon speciell proddass som bara skulle ha koll på att han inte tog att han inte drog cola eller.
Shit. Så hans undercover historia där i knark liksom stranden.
Mm.
Det var väldigt lätt att relatera till på
honom. Verkligen, det var method acting.
Ja. Men det var ju någonting vi pratade om faktiskt. Hur mycket var acting och hur mycket var hans personligen? För det kändes som att han var helt naturlig, att han improviserade ganska
precis,
mycket.
Hur mycket var improviserat och hur mycket var väldigt efter pappret för...
För det är mycket såhär, små, korta, snabba comebacks på saker som sägs och bara såhär,
så små kommentarer som man lägger in mitt i meningen.
Ja, ja, precis. Och han gör speciella liksom, han gör någon, han tittar på något speciellt sätt eller någonting, han levererar någonting, så känns väldigt liksom såhär, han gör det in the moment och han känns väldigt närvarande.
Det måste ju nästan vara det, för det är inte han som har skrivit filmen alls.
Nej.
Och han är, så att det måste ju nästan vara att han liksom har freestylat kring manuset.
Ja.
Liksom. För det är svårt annars att se liksom hur det ser. Alltså det är klart att han kan ha suttit med han kan ha suttit och gjort rewrites liksom med manusförfattaren. Men det känns som att en sån den komikern på den nivån är väldigt liksom kan ju ha nästan ha liksom har nästan så här Tourette's på det sättet att de måste göra allting kul liksom.
Men
en vanlig scen.
Lite som Robin Williams.
Ja, precis. Ja.
Med det så var det ändå en känsla av att allting var väldigt tight. Han visste exakt vad han gjorde i varenda sekund av den här filmen kändes som. Det var väldigt proffsigt intryck jag fick verkligen.
Det var nästan så att liksom de andra motspelarna kunde göra lite vad fasen fett. Det var lite ojämnt tyckte jag nivån på de andra som han spelade med.
Ja.
Men så länge som han var med och liksom kunde lyfta alltihop så liksom, det var, jag märkte inte det för att de andra de bara fadade bort. För att jag tittade ändå bara på Chevy liksom.
Alltså, Chevy Chase och Jordan Baker i samma scen, det var ju verkligen från olika världar.
Ja. Men det var en av de bästa scenerna. När Jordan Baker spelade en sönderkorrumperad polischef som tentar in Chevy Chase för att han har hört att han håller på att spanar på nere på stranden och så han är ju inblandad i de här drogaffärerna. Och så tar han in honom först på sitt kontor, varav Chevy Chase går in. Det kändes också väldigt, det är inte intresserad, men just där, han ramlar på väggen så att hans tavlor går sönder liksom. Sen så tar han en scen som jag tyckte var nästan, det var ju verkligen som att det var tagen i en helt annan film när Jordan Baker hotar Chevy Chase till livet och säger att så här, här har jag en kniv, jag tar kniven i din hand och sen skjuter jag dig och sen så hugger jag mig själv med kniven och säger att jag gjorde det i självförsvar. Ja. Vilket var egentligen mycket våldsammare liksom. Nu händer inte det, men det var väldigt så här, och Jordan Baker spelade ju helt okomiskt liksom. Han gjorde ju som att det hade varit en thrillerfilm.
Jag tycker den scenen var jävligt bra för Chevy Chase fortsatte med sin humorrutin där, men den scenen kändes väldigt verklig med att det kändes plötsligt som att Chevy Chase var en tragisk person som gömmer sig bakom stojeri och helt plötsligt kommer ögon mot ögon med den här snubben som hotar han till livet och inte skojar och tänker inte ta någon skit ifrån Chevy Chase längre. Så det var en jävligt bra scen tycker jag. Det funkade med hur det blev, hur det brast i den där humorbubblan med att skoj och stojigt och sådär. Det flyttade ut ifrån liksom leksfären på ett bra sätt.
Och där är det också intressant om man kan koppla till att han är journalist och inte detektiv eller polis eller någonting. För att han är ju egentligen inte van vid sådana här saker.
Våld
på det sättet. Ja. Precis. Och det tyckte jag ändå att det drog sig till spets på den scenen. Liksom, att han inte är. Det hade ju varit lite svårt att tro på om han hade varit en sån här skojiga, roliga kille. Men alltså, polis liksom är ju inget skämtjobb. Liksom. Ja. Det är väldigt, väldigt många filmer man har sett. Någon är så här detektiv och sen är det lite skönt. Vilket är så här, lite det farligaste man kan vara. Hålla på att vara privatspanare. Liksom.
Alltså Fletchs karaktär är otroligt oseriös. Då relation med sin chef.
Mm.
Chefen är på honom hela tiden. Hallå, vi har gjort reklam i tidningen nu om din liksom artikel som ska vara uppe på söndag. När kommer den? Det går annars sig, det är lugnt.
Vilket bara spär på det du sa tidigare om att han är ett jävla as. Han är så otroligt osympatisk.
Ja. Och det, ja, men jag tror, och en sak som är viktig, som jag tänkte på jättemycket, som var det som lämnade mig, som jag lämnade, alltså, som var verkligen lämnade största intryck, det var Fletchs lägenhet, som var väldigt mysig.
Att det var väldigt Anders lägenhet.
Ja, verkligen, verkligen. Det var typ en dröm, alltså, det är typ en dröm att bo i en 80-talsfilm och bo i Fletchs lägenhet. Det var, så här, det var en jättestor motivtapet med typ leker med såhär basket. Och sen satt han och sa, nu måste jag vila lite. Så här. Då satt han ner och kollade på. Och det var också en väldigt rolig scen som bara var inskriven för att kunna ta med den här drömsekvensen, ja, när han är basketspelare.
Mm-hmm. Viktigt att man inte heller glömma är någonting som bara finns i så här typ 10-åriga pojkars pojkrum och i en 80-talslägenhet. Det är när man har en liten baseball på väggen och en liten sån här novelty baseball basketball, ja. Som man liksom kan spela lite inomhus.
Ja, jag hade en där jag bodde i Tullinge.
Ja,
precis.
Ja, eller hur? Det är lite lockande.
Jag vill nämna The Chick of the Flick också. För den här miljonären, han är gift med en snygg blondin som är rik. Ja. Och Chevy Chase av någon anledning vill börja flirta med henne då.
Vilket är, man tänker ju också, med tanke på att gå tillbaka till ett as, det syntes också att han är en notorisk kvinnokarl också. Vilket han flörtar ju hela tiden med Gina Davis, ja, som är en jätteseriös, alltså, journalist liksom, på hans, ja, men hon är liksom,
jag väntade med att han skulle klappa henne på baken.
Ja, men typ, det var
precis på den nivån, fast det inte gjordes bokstavligen, så var det mellan raderna.
Ja.
Och hon är ju liksom, jag vet inte, alltså hon är ju lite så här, typ att det ska vara någon så här kärlekshistoria, men den tycker man den fokuserar inte så jättestarkt.
Och jag tycker hennes karaktär var hemsk.
Ja, den var inte jättebra skriven.
Den var inte jättebra spelad heller.
Nej, hon skådde som var jättetråkig, ja, verkligen.
Ja. Men hon gjorde typ ingenting, hon är känd typ för den här filmen. Jag kollade upp henne, som hon heter. Men det var, ja, det var också, de hade typ två scener. Alltså, det gjorde, nu är det lite spoiler här på slutet, men som jag säger, det är inte så jävla.
Den är gammal film,
ja.
30 år gammal.
Men det fanns bara en scen. Nu filmade de inte den sexscenen i alla fall, men det hintades ju att det var en. Men det var bara för att på slutet kunna få in, det var bara en plot device för att slutet kunna få in så här. Och jag märkte, när jag låg med min fru, så sa hon att vi hade samma kroppsbyggnad. Ja. Det var den här plotten som den här rike mannen ska göra. Typ, att han ska döda Chevy Chase och så ska han sätta honom i bil och bränna upp honom i hans kläder för att de har precis samma kroppsbyggnad.
Alltså, det var så, vilken jävla cheap shot det var på Chevy Chase. Alltså,
vad fan? man tänker att han är en riktig kvinna. Alltså han är riktigt nästan så här, alltså, ja, typ alla tjejer måste ha lagt
på. Sjukligt tjejtjusare.
Ja.
Nej, men vi vill hyfsat färdiga med Chevy Chase med Fletch. Men några sista ord om filmen då?
Ja, alltså, det är ju liksom, alltså, just helhetsintrycket liksom. Ja. Alltså, jag tror inte jag var en jättestor, eller jag har inte varit en, sett mig som jättestor Chevy Chase. Alltså, jag har ju sett Appear to Dad filmerna.
Appear to Dad.
Det kan vara skönt med mina kusiner. För de visas ju alltid på jul typ, och jag firar alltid jul med mina kusiner. Det är så, det är Appear to Dad celebrates Christmas. Men det var ju också en grej som vi pratade om häromdagen, att filmer, svenska titlar som ska vara en franchise som inte är det. De heter ju National Lampoons.
National Lampoons.
National Lampoons Family Christmas. National Lampoons
Goes to Europe.
Det är en slags franchise-grej där. Ja. Men det finns ju många andra filmer som inte hade det, som blev det på svenska.
Typ Goldie Hawn.
Tjejen som visste för mycket. Ja. Och,
det finns ju någon tjejen som film med Chevy Chase också, tror jag. Där han är spelar mot henne.
Ja, det stämmer. Jag kommer inte ihåg vad den heter.
Mm.
Och så Mel Brooks med
Devoras för, exakt.
Västen, ja. Vad den nu heter, Devoras för, bla bla.
Mm.
Och min favorit, Hulk Hogan-filmerna. Suburban Commando som blev en stor stark. Och Mr. Nanny som blev en stor stark
till.
Som inte har någonting med.
Skitbra titlar. Det är ju förbättring av originaltitlar.
Verkligen, verkligen.
Verkligen. Men jag såg, som sagt, jag har ju sett Päron till farsa och sånt när jag var liten. Men jag har ingen jättestark relation till Chevy Chase. Men jag tyckte det var roligare faktiskt än vad jag trodde det skulle vara. Jag visste att jag skulle tycka att det skulle vara mysigt. För att den är väldigt såhär videokomedi från 80-talet. Och alla sådana filmer är ju roliga att titta på, för att det liksom, du får den här tidskänslan. Ja. Men jag tyckte ändå, jag skrattade högt ganska många gånger. Inte supermånga gånger, men ändå liksom ja, men typ några scener typ som till exempel den scenen när de är i hennes, de är på någon så här lyxig tennisklubb. Mm. Och sen så kommer så har Chevy Chase satt upp, det är ett skämt, i flera scener så går han till den här tennisklubben och så sätter han upp notan på typ så här The Vanderbilts eller något så här,
The Underhills.
Och sen så slut kommer de på det och då har han så här bjudit den här han rikemannens fru på hummer och champagne. Ja,
hummer och två flaskor Dom Perignon.
Ja, precis.
Och då, nu ska vi käka frukost.
Och då kommer de till då kommer de på så här ding 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 och så bara Chevy Chase bara I'm not home. Så pratar med tjejer och sådana grejer. Alltså, det där skrattar jag rakt
ur. Ja. Det är så billiga skämt, men det är bra skämt.
Ja. Jag blir frestad faktiskt. Den här filmen gjorde mig sugen på kanske att göra återbesök till parent och farsa, men också lite andra så här, typ Fletch 2.
Mm. Men vi snackade om det när vi gick ifrån bion det här, att det här är väl egentligen Chevy Chase när han är som bäst, för att det var liksom där, den här kom ut 85, 84 någonstans där, och det var väl typ då samma år typ så kom som Parent och Farsa 2 ut, året efter kom typ så här den, vad heter den, Three Amigos, ja, Los Amigos, ja precis, den kom ut, det är typ så här Snuten i Hollywood kommer ut ett år eller samma år senare och så där. Det var liksom så här höjdpunkten utav dels Chevy Chase karriär och dels liksom så här 80-talskomedi på något sätt. Så att det är liksom så här, hålla sig runt där är jävligt bra tror jag, om man vill gräva sig vidare i
sweet spot.
Ja, precis.
Just den här med det kanske vi kan ta efter pausen, med just den här karaktärsdrivna alltså just eller snarare karaktärsdrivna, snarare som liksom star komedier liksom, som inte fanns. Alltså, det fanns ju på 70-talet med Jerry Lewis och sådär, men just att liksom, eller på 60-talet, men det känns som att det verkligen är en 80-talsgrej. Alla de som kommer ifrån, dels Saturday Night Live, men också SCTV som Dan Aykroyd var ifrån, och så den kanadensiska och Bill Murray och Eddie Murphy, alla de, att det verkligen var, det är bara
ja, Ghostbusters kom ju typ också 84 eller någonting. Ja, precis.
Så runt 85 så var det guldtid för den här genren.
Ja.
Steve Martin.
Och precis. Fletch
är en av de bästa exemplen av den. Mm. Jag blev också positivt överraskad över hur rolig den var att kolla på.
Ja.
Jag garvade ut högt några gånger. Till exempel när jag skulle spela tjejröst där. Ja. och den håller överraskande bra faktiskt. Det är väl värd att se. Mm. Definitivt. Ja, vi ska ha paus nu. Och efter pausen tänkte vi prata om 80-talskomedier allmänt. Så eftersom vi inte har amerikaner tillgängliga, så får ju gästerna önska låtar. Jeff får önska först.
Då vill jag fortsätta på så här. För vi snackade lite grann om vad vi skulle ha för musik innan så här. Då kom vi på att vi ska bara låtar från så här klassiska 80-talskomedier. Så då vill jag höra låten ifrån Ferris Bueller's Day Off, eller vad den heter.
Ferris Bueller's Day Off.
Ja, precis. Som ni alla vet. Hur går den, Anders? Du vet vilken jag menar.
Men det är den Dream Academy-låten.
Om du tänker på Ferris Bueller's Day Off, vilken låt tänker du på då?
Jag tänker på den Dream
Academy. Då tänker du på låten som går oh yeah.
Ja, hello. Men det är med i alla de filmerna.
Ja, men det är en komedi där.
Det är inte bara med i Ferris Bueller, det är med.
Nej, men det är den man förknippar med. Oh yeah.
Är inte den också typ Special Adventure Cobra?
Nej, är den det?
Nej, för de gjorde, när de släppte den på när Magavideo släppte den på 90-talet, så var det såhär, New Music by Jello. Men det var bara
filmer.
Och
komedier,
det vill säga. Komedier,
precis. Ferris Bueller, så min lillebror var en jättestor fan av Ferris Bueller när han var yngre liksom, och bara så här, hade den på DVD och kollade på den om och om igen. Och sen så när jag bodde i en av sina första lägenheter, när jag flyttade hemifrån, så hade han en jättestor Ferris Bueller-affisch. Och sen en dag när jag kom till M2 och jag bara, men vad är Ferris Bueller-affischen? Han bara, nej, men jag har insett att Ferris Bueller, han är ju ett svin. Han är inte alls en skön och cool kille. Han utnyttjar bara sina kompisar och är taskig mot sina föräldrar. Han är bara ett svin.
Wow, så han gjorde en moral stand.
Verkligen. Han bara, nej, jag vill inte ha honom på min vägg.
Nej, det är bra.
Mm.
Vi har ju touchat på 80-talskomedier redan lite grann. Päron till farsa och så vidare. Vad finns det för annat som... så här, legendariska 80-talskomedier förutom Chevy Chase och Dan Aykroyd och whatnot.
Det finns ju beror på också vad det är för genres liksom. Det är en väldigt, väldigt bred genre att bara säga 80-talskomedi.
Ghostbusters är helt klart en komedi.
Mm. Men det är ju också en science fiction-film.
Det är ju ljusår ifrån Fletch och sådär också.
För den är inte heller karaktärsdriven på det sättet. Det är såklart att Bill Murray och Dan Aykroyd och Harold Ramis gör väldigt viktiga och även... Ernie Hudson är väldigt viktiga för den filmen, men den är också, den hade ju också kunnat gjorts, alltså nu är ju Dan Aykroyd och Harold Ramis var med och skrivit den, men den hade ju också kunnat gjorts utan dem, för att det har ju en heist concept liksom, att det är en science fiction film, medan Fletch och såna där grejer, alltså snuten i Hollywood, det bygger ju bara på att det är de är ju skrivna ganska mycket för
en
liksom,
person.
Nu bygger ju Fletch på böcker, men det är ändå liksom, det är ändå gjort för liksom, de står och faller med sina huvudrollsinnehavare på samma sätt som en Van Damme-film eller en Stallone-film liksom, bygger på, eller så här, bara är liksom.
Ja, precis.
Det är komedier så med liksom komedi-ikoner, precis som Arnold och Stallone var action-ikoner. Så har de slags komedierna försvunnit? Eller finns de kvar fortfarande? För det känns som det är fortfarande komedi-ikoner idag.
Det finns de absolut kvar. Vi pratar fortfarande så här om typ Adam Sandler-filmer och sådana grejer. Så att de blir absolut kvar. Men de har ju, precis som vi snackade om tidigare, de har liksom själva humorn som de förmedlar har ju förändrats.
Ja, ja. Så det tror jag är den största skillnaden. Det är inte lika karaktärfokuserat, utan det är mer... spektakelkomedi.
Ja, och det är också, visst, de finns kvar som Adam Sandler och sådär, men det är liksom precis som du och Alex pratade om actionhjältarna, om de finns eller inte, så är det ju lite, ja men Statham finns ju, men han är ju bara en liksom. Att med komedier så liksom, nu är det ju mer, det som har varit populärt de senaste åren har ju varit Judd Apatow-filmer, och det har ju varit ungefär samma personer, det har ju varit Seth Rogen och James Franco och sådär i dem, men det har inte riktigt varit en Seth Rogen-film på samma sätt.
Jag tänkte precis säga att Seth Rogen är väl i alla fall nära att vara så, man snackar om Seth Rogen-film och sådär.
Verkligen, han är ju nära, han är ju någon slags
han är ju såhär klassisk komediutseende också, han är lite såhär småful och lite såhär, lite småtjock och ja.
Verkligen, och det, precis, det
där är någonting med komediskådisar. De får inte vara för epitome of manliness. De ska vara
precis, de ska gärna vara lite så här, ha krulligt hår, lite glasögon, vara lite så här småfeta och så, lite så här.
Ja, men det är ju ganska intressant, för det är ju nästan de enda liksom, för att om man ska säga liksom, om man säger riktiga män, alltså män som folk tycker, alltså tjejer eller killar tycker är snygga generellt, och ju så här, Chevy Chase är ju en sån. Jag kan tänka på att han är ju lite en kvinnofavorit, alltså på den tiden, för han var ju verkligen så, han var ju charmig kille, snygg kille, men han är ju inte en liksom, han är inte så en Tom Cruise eller en Brad Pitt liksom. Han är inte
Orlando Bloom.
Precis, han är ingen Orlando Bloom, han är inte tvålfager. Det är samma som med Seth
Rogen.
Seth Rogen också. James Franco är ju lite, han är ju lite anomali, för att han är både och. Han är ju mest känd med komedier, men han är ju fotomodell snygg också.
Liksom. Men handlar inte det om att man liksom vill ha i en komedi, som ofta handlar liksom så här om att man skrattar åt en person, eller i alla fall amerikanska komedier handlar mycket om det. Vill man gärna liksom så här kunna sätta sig själv in i en person, eller sätta sig liksom någon man känner in i en person också, för att det ska liksom kunna bli, man ska kunna skratta åt sig själv på ett sätt.
Det måste vara någon som framstår som uppenbart flad.
Ja, som känns vanlig liksom, som inte känns perfekt eller filmskådis perfekt liksom.
Komedikaraktärer får absolut inte vara perfekta.
Nej.
Och då är det ett skämt om att de är det liksom.
Ja. Ja, ta Vänner. Där är väl hela högen modellaktig, antar jag. Men där är väl deras flad, alla är otroligt idioter.
Ja. Precis, man tror att liksom, men det är lite som ja, jag, vi pratade om, eller om det var jag och Samuel som pratade om Spindelmannen, nya Spindelmannen, att man så tänker att Peter Parker, han är en tönt.
Ja.
Men han är egentligen, alltså Tobey Maguire är ju också, alltså den andra killen är ännu snyggare. Det är ju ja, manliga modeller ja, liksom. Ja. Vilket är, och de är alltid så här superbiffiga.
Ja.
Vilket är så här, vilket,
de ska ju bara fittas någonsin.
Ja, ja, visst.
Vilket är liksom så men det är ändå så här, så att det är ganska enkelt att lura publiken att mm, identifiera sig med. Det är bara så här, ge en manlig fotomodell lite krusigt hår och sen så här glasögon, så mm, tänker man så här, han är ju nörd, precis som jag. Nej, så här, Andrew Garfield, han är ingen nörd, precis som du, han är en, så här, en typ fotomodell.
Ja, nej, men det är precis som du säger det, Per, att även om liksom så här, man är modellsnygg, typ så här Tom Cruise i Mandomsprovet eller någonting, så måste man ha någon flå, typ man är oskuld eller något sånt där liksom, som man kan skratta åt. Så att man får ändå så inte vara perfekt.
Alltså, Ensam hemma eller vad det nu heter, det är ju verkligen...
Eller Föräldrafällan.
Ja, Föräldrafritt.
Föräldrafritt,
föräldrafritt.
Risky business.
Ja. Risky business.
Det
där kan vi snacka om osympatiska huvudpersoner. Ja,
men det är en komedi, är inte det?
Ja,
det? Jag har inte sett den på jättelänge. Verkligen.
Jo, ja, men precis.
Men det är Tom Cruise, där, när han är som mest perfektast och allting. Ja. Men han tabbar sig ju. Så han är precis som vi, antar jag.
Han är ju tonåring också, han är ungdom. Så att han bara, så alla ungdomar kan känna igen sig.
Just det, han får en free pass med att han är en lymmel.
Men shit, om vi ska ändå prata om sådana filmer, då måste jag sätta upp något av mina favoritfilmer, Porky's-filmerna.
Jag tänkte precis säga det. Det är väldigt långt ifrån Fletch, ja, Porky's.
Precis, ja, men det är fortfarande väldigt, väldigt viktig, ja, väldigt viktig på
sin bit. Det är ju en hel genre i sig, de där college-komedierna. Ja. En viss sorts college-komedier också, där det ska vara hyss.
Ja.
Det ska vara en massa nakna tjejer också.
Man precis, man måste säga, det måste vara någon som tittar in i tjejernas omklädningsrum, ja, eller så här, när de byter om in i deras dorm room eller någting från en kikare.
Jag måste göra återbesök till nördarna,
alltså till nördarna filmerna. Ja.
Ja. Ja. Ja, jag har sett, jag har dem på DVD.
Troligt bra, troligt bra.
Ganska kontinuerligt genom åren, men de är ju verkligen, jag älskar dem, men ja, de är verkligen symptomatiska för den typen av filmer, för det är så här, det är allting som minns, som säger, det är nakna tjejer, det är jocks, det är nerds, och det är alltid så här,
nerds,
så här, divo eller band som låter som divo på samma gång, det är
lite datamusik.
Kan jag få önska att vi lägger in typ så här elviolin solo som Point Dexter spelar i slutet?
Det var som lade upp på Twitter som bara såhär, åh fan, så Daft Punk var väldigt bra på Coachella. Så var det såhär screenshot när de uppträdde.
Nej, violinen måste in här.
Den måste in, ja.
Men de är såhär, jag kommer ihåg att jag såg den med min lillebror, den andra nördarna filmen, för det finns ju fyra stycken av de här Revenge of the Nerds. Och
är andra när de åker på semester till Mexiko eller någonting.
De är på så här skolföreningskonferens. De är på någon så här, så här Tijuana eller något, eller Fort, alltså det är Fort Lauderdale, det är någon, någon sån här klassisk spring break ort liksom. Och då är det så här någon scen här Ogre som är huvudjocken liksom. Han kastar ner så här, kastar ner typ huvudnörden från en balkong ner i en pool, och då blir det precis när blir det bara, det här börjar bli ganska gammalt. Det här börjar bli ganska gjort. Det är typ 40 sådana grejer.
Är det i tvåan då Ogre inser att han också är en nörd?
Han blir en nörd.
Precis, precis.
Och finner den inre nörden i
sig. Då börjar det bli såhär. Sen blir det så att den filmen Jumps and Shark, alltså trean och fyran, det är bara för de riktiga konnoisseurerna. Jag har sett alla, men trean så är såhär, trean är väldigt rolig att prata om.
Ja, för mig till trean som är den bästa av de två. För det är väl den där det är någon såhär evil genius som sitter i en bubbelpool i hela filmen och typ såhär dischar ut orders till folk.
Jag tror
bara såhär, crush the nerds. Jag sitter i min bubbelpool.
Men är det fyran då där det är han snyggingen ifrån ettan som har blivit polis och som också ska inse att han är nörd?
Men det är ju något av de där de är liksom lite vuxnare och ja, typ originalnördarna måste komma
tillbaka.
Är det fyran då?
I trean handlar det om att
men då är det fyran det är bubbelpool.
Att han, Robert Carradine, alltså huvudnörden, att han har blivit en juppie.
Ja, just det!
Han
har förlorat nördheten.
En sån Hugo Boss kostym som är jättekubistisk och är såhär, lite en sån juppie hästsvans.
Just det.
Ja. Och då finns det den bästa scenen i den filmen, som också är en spoiler, men jag vet inte hur viktig spoilern är, att i typ slutet så och då handlar det om att hans brorson är nörd och att han blir så mobbad av Joxen. Han bara, I don't do that anymore, så I'm a businessman. Och så inser han, han måste hjälpa sin brorson, han måste hjälpa nördarna, det är hans blod. Så du bara ställer
han hans tribe.
Verkligen bara, I believe in a lie. Så ställer han sig framför spegeln, så klipper av sin hästsvans, drar upp sina byxor, så bara
precis just det där skrattet,
tänk
shit,
för det är ju den där skrattet.
men det är ju stor grej där, för det kommer ju liksom från första filmen där typ hans farsa så här bär ut hans stora koffert med prylar till de ska flytta in på och det är då de så här skrattar i kör liksom med det här skrattet första gången, man är så här shit, de här dudesen, det är liksom those are fucking nerds.
Alltså det där skrattet är till och med i låten.
Ja,
nerds. Det är ett otroligt viktigt band som har gjort den låten, som The Rubinos, som är så viktigt, så jättebortglömt power pop band. Men så finns massa av deras EPs på Spotify, så det ska ni lyssna in på om ni gillar sån musik som låter som att det är soundtracket
till en college comedy.
Precis. Det är alla Rubinos låtar som det.
Oh man, det låter ju som guld.
Men så att Rens of the Nerds, det kan jag rekommendera. I alla fall de ettan och tvåan är sjukt bra film. Eller sjukt bra, men de är ju också liksom.
Jag tycker alla är ganska tvungen tittningen då.
De är ju som de är, jag menar,
det är liksom populärkulturella
ikoner. Ja, ettan är ju absolut supermåste.
Ja, herregud.
Så favoritscener ifrån, i och för sig, jag får tycka från tvåan är när han, vad heter han? Booger.
Booger.
En av nördarna som kallas Booger.
Precis.
För han håller på och snorar och rapar hela
dagen. I'm not that kind of a girl, Booger.
När han möter en mästare.
Ja!
En mästare i äcklighet. Så han sätter sig, tar en burk öl och gör en hur episk rap som helst. Och den asiatiska äldre mannen framför honom som spelas av någon av de där kända skådespelarna som alltid är B-rolls karaktärer. Är det han James Wong?
Jag tror att det är inte Pat Morita i alla fall.
Nej, det är inte.
Men jag tror det måste ju vara någon det är ju en koppling till Karate Kid, för Karate Kid kom väl året innan, om det var samma år.
Och den här äldre kinesiska mannen tar en liten klunk och ett lejonvrål av en rap väller fram som pågår i typ 2 minuter.
Men det är också
och Booger faller ner på knä. Faster.
Men det är det som också är så jävla roligt med nördarna, för att det var det som jag kom så att det är ju inte så mycket att de är såhär nördar, utan det är bara alla outcasts.
Ja, men det är precis det jag tänkte fråga.
Det är såhär, alla såhär utbildningsstudenter som är konstiga. Ja, de har en jättefjollig bög med.
Ja, precis. Nördarna var ju bara homosexuella.
Ja, men, ja, men vadå? Enda som Booger gör att han är äcklig.
Ja, precis. Han är verkligen en fri definition av nördarna.
Nej, det är en härlig genre där. Vi glädjer ifrån Porky's direkt.
Ja, men Porky's tycker inte jag är lika rolig. Jag har inte sett Porky's lika många gånger. Men
jag har sett alla Porky's.
Men Porky's var väl det som skapade den?
Ja, det var det.
Det var den första liksom.
Och det är nästan mer så här amerikansk buskis, om man säger att det finns något sånt, än en liksom college-komedi.
Jo, det är mycket mer plump liksom.
Ja, det är mycket, mycket mer så här jaga kjoltyg och sådana saker än liksom så här gå i skolan komedi egentligen.
Och de kommer väl, mycket av de där filmerna kommer väl från de här surfkomedierna som var 60-70. Jag vet att Lloyd Kaufman och Troma började ju innan de gjorde så här Toxic Avenger och sådana där filmer, så gjorde de jättemånga sådana här, dels Porky's kopior, men också sådana här surffilmer som var typ så här några sköna killar som gick till stranden och spanade in brudar. Och det var ju såklart såhär Grindhouse, jättebilliga såhär drive-in-filmer liksom. Det var ju för att fylla den marknaden
liksom. Det var gå in till bio och se lite nakna tjejer.
Ja, vilket man liksom man inte kunde göra om man inte hade en porrbiograf i sin stad liksom. Man fick nöja sig med några för tjejer i Porky's.
Fan, det är lite nakna tjejer på bio nu för tiden alltså.
Nej, det var vi gick ju tillbaka till som vi pratade om förra gången, det här med PG-13 grejen liksom. Alltså hur mycket naket är det i Hollywood-filmer nu?
Alltså i storfilmer så är det inte naket alls.
Nej,
för att det är väldigt känsligt i USA. De är väldigt prida på det viset. Tortyr, inga problem. Tortera bebisar om du känner för det.
Ja, visst.
Men nej, en nipple slip, då blir folk upprörda.
Nej, det var länge sedan jag tänkte att en mainstream-film. Faktiskt det som jag känner är det enda som man får se naket i moderna, i amerikanska stora studiofilmer, det är ju faktiskt de här Sandler-komedierna.
Och, är det naket i dem?
Mm, jag vet att de, i alla fall om man kollar på dem, jag tror inte det är på bio, men om man laddar hem dem och kollar på
du
dem.
Du menar man, man köper dem på DVD i sin precis. Lokala videobutik?
Ja. Men man laddar, typ, det brukar ju vara en R-rated version, och där brukar det vara naket. Jag vet i alla fall den här senaste, jag har ju sett några av de här senaste att de sänder. Jag såg ju den... Heter, men där han spelar sin syster.
Åh nej, den där den var... Jag har inte sett den. Men Red Letter Media tror jag pratade om den som en sådär styggelse av en film.
Den är helt, jag tycker, jag skulle inte säga att den är dålig. Den är bara fruktansvärt bizarr. Alltså, den är så, alltså det sjukaste är, dels är ju den grejen att Adam Sandler spelar sin egen tvillingssyster, vilket bara det är en konstig grej. Men det man inte, det folk inte har sagt liksom, och det som man inte tänker på om man liksom inte har sett filmen, det är att Al Pacino, han har inte en cameo. Han har en sjukt stor roll i filmen.
Okay.
Han är med i typ, han har typ så 30 minuters speltid i filmen. Liksom.
Oh.
Och han spelar så här, han blir besatt av Adam Sandlers syster, alltså Adam Sandler i drag.
Oh.
Blir han besatt av, och typ så håller på att dejta henne. Och han spelar sig själv. Och i en scen så ska han spela Don Quixote på teatern. Vilket gör att han går omkring i riddarkläder. Alltså den är helt, liksom, den är helt... Alltså jag ska inte säga att det är en crapfest, den är bara surrealistiskt konstigt.
Ja, för annars, alltså dåliga komedier är ju någonting som är väldigt svårt att se på. Det när det gäller crapfest grejer liksom, så dåliga komedier är hårt kan vara.
Mm.
Det är så man blir deprimerad snarare än att man skrattar åt den.
Mm.
För att det är
Man blir irriterad liksom. Ja. Och det, för det är ju lite som när man går tillbaka till Chevy Chase grejen, att det är ju lite som att man har någon person i sin närhet som man inte gillar, som hela tiden ska försöka vara rolig.
Ja.
Mm.
Så är det om man inte gillar. Om man gillar den personen, då är det jättekul liksom. Mm. Då är det så här, fan, ja men han är så charmig, han är ju rolig själv. Ja. Men om man tycker så här, Adam Sandler, han är en idiot som gör en massa tråkiga skämt, då är det så här hemskt att se en och en halv timme med Adam Sandler försöker göra tråkiga skämt. Liksom. Så det handlar ju extremt mycket om personlig smak liksom. Ja. Alltså jag har ju generellt svårt för den typen av amerikansk komedi som får, alltså tusen baksmällan filmer och tycker inte jag är rolig alls till exempel. Vilket jag har många kompisar som älskar, vilket jag accepterar, men det är ju väldigt liksom, det är ju väldigt liksom väldigt personligt. Jag kan tänka mig, du och jag Per har ju pratat om Steven Chow. Jag tänker mig att jag älskar Steven Chow, du gillar Steven Chow också. Men jag kan tänka mig att det är jättemånga som har jättesvårt för den typen av humor också.
Ja.
Så att det är ju, humor är ju extremt, speciellt också är det ju väldigt har att göra med kultur, olika kulturer liksom, och sådär.
Referensramer och allting sånt där. Bara in the know.
Ja.
Och det gäller inte bara om det är från utlandet. Samma gäller ju amerikanska komedier också. De där Harold and Kumar-filmerna.
Mm. Jag tycker de var skitkul.
Ja, jag gillar dem också. Men jag kan definitivt se, alltså på mina föräldrar såg de filmerna, så skulle de inte vara direkt in the know av att vara kapabla att uppskatta humor i dem.
Nej, nej.
Jag skulle bara tycka att de var två idioter som gör idiotiska saker.
Mm.
Varför skulle någon tycka att det här var roligt?
Nej, men precis.
Som är a fair point.
Verkligen, verkligen. Verkligen. Och det är samma sak med allting. Liksom. Alltså Woody Allen, liksom. Om man inte tycker att han är kul eller kan identifiera sig med honom, då tycker man inte det heller är roligt. Liksom. Men...
Apropå polariserande karaktärer, Robin Williams.
Mm.
Dök han upp på 80-talet? Eller
ja.
Dök han?
Ja, han kommer från den skolan. Samma. Jag vet inte om han körde. Var han i
SNL? Han var SNL.
Han var SNL, yes. Så han kommer från samma skola som alla de andra. Liksom.
Mm. Vad var han med i för 80-talskomedier särskilt?
Han började ju på TV, han var ju med den Mork and Mindy, den sitcom som han, när han var en rymdvarelse. Det gick ju på trean.
Jag lyckades missa den.
Men så han var med i Good Morning Vietnam. Alltså,
det är sen var det ju, när kom Mrs. Doubtfire? Mrs.
Doubtfire är
90-tal.
Mm. Det känns men är inte Good Morning Vietnam också det?
Nej, det är nog
80-tal också.
Men det är definitivt post-Fletch och post-den sortens komedier i alla fall. Det då går vi in i en ny era av komedier.
Precis, det är nog snarare sent 80-tal, början 90-tal som är hans liksom, uppvaknande tid. Eller...
Han gjorde grejer innan, vet jag.
Det gjorde han ju med, men...
Men han som komedistjärna är del av post-80s...
Verkligen. Jag får stå på 90-talet också, och det var ju inte riktigt Chevy Chase. Hans karriär, vi pratade om det efter vi hade sett filmen, att hans karriär dog ju ganska mycket liksom... Efter, nu har han kommit tillbaka igen med Community, men att han hade några hårda år.
Väldigt många hårda år. Ja.
Och Steve Martin är väl lite, Steve Martin har väl också varit lite så här, han hade sina så här stora supernollarna där på 80-talet, och sen så har han väl alltid klamrat sig fast lite och gjort så barnfilmer. Han har gjort alla de här filmerna som vi, det där är en skitintressant grej. På, det är ju många av dem i komedi, men barnfilmer är ju intressanta, för att det finns jättemycket barnfilmer, så att är man inte ett barn eller har barn eller umgås mycket med barn, ja, så ser man ju inte de här barnfilmerna liksom, på det sättet som man gjorde när man var liten liksom. Mm. Så det finns jättemycket såna här grejer, typ Steve Martin, hans populäraste filmer är väl alla de här filmerna som, vad heter de, Alla huset fullt med barn och vad fan de heter, men det är såna grejer som kom när jag var liksom redan var tonåring, så att de har inte jag sett.
Men apropå det, titta vem som snackar nu.
Ja, det är sjukt. Snacka om, ja, shit, om karriärer som dog. John Travolta, för det är så här, först kom titta han snackar, och det handlar om en bebis som snackar, sen kommer det titta hon snackar också. nej, titta vem som snackar nu, och då är det så här, en annan bebis som pratar, sen så här, titta de snackar också, då är det så här, hund och katt som snackar. De måste jag se, de har faktiskt inte sett.
Nej, det är väldigt bra att göra återbesök till dem, tror jag. För att det känns som så alltså gimmick-komedier. Man fick bara sådär, inte gimmickar till gamla filmer riktigt, men det där är verkligen gimmick.
Shit.
Och det är även en annan sån som är Rick Moranis, om vi ska snacka om Hjälsingar krymt till barnen.
Precis vad jag tänkte säga. Men är de 80-tal, inte 90-tal?
Jag tror 89.
Är de det? Ja. Kom första då.
Ja, och jag tror den här Älsklingar förstorade barnet, den kom typ 92. Ja.
Alltså Älsklingar krympte barnet, det är verkligen en sån där film som man älskade som barn. För det var ju så cool.
Det var supercool. Och det var säkert man drömde om när man var liten också. Bara så här, vad händer? Typ så hänger med så här insekter i trädgården.
Levererande verkligen en cool idé på ett bra sätt, vad jag kommer ihåg.
Den har jag sett, den har jag sett om. Det var säkert 6 år sedan, men jag har sett om den i vuxen ålder. Och den är snygg liksom. Är det Robert Zemeckis här?
Jag tror det.
Du känner, han var ju kungen av liksom, han är ju verkligen kungen av specialeffektskomedin. En viktig genre.
Ja, som idag Natten på museet och såna där jävla filmer.
Men det är ju också så där, det är ju också lite så där åldersgrej att Natten på museet, om han, den hade kommit när vi var 10 år, så kanske vi hade tyckt den var bra. Det kanske hade vi hade sagt liksom så, Natten på museet, den är så jävla bra, samma sätt som
Spy Kids, den är så jävla bra.
Ja, eller vadå, Spy Kids? Jag kan tänka mig, det är ju så här, det är Robert Rodriguez. Jag kan tänka mig att det är...
Alltså jag har hört att Spy Kids 2 ska vara bra. Men jag har inte sett någon av dem.
Det känns också som ett framtida filmskitavsnitt. Barnfilm.
Herregud. Måste vi verkligen utsätta oss för
det?
Tänk alla föräldrar som jag ser alla.
Precis.
Som får genomlida alla dessa.
Som måste ha lite tips för vad de ska visa för barnen.
Ja, det är sant. Ingen film är för dålig för film och skit.
Nej. Nej, inte när jag kör så här. Men jag har connection. Fast det känns ju som att många barnfilmer inte är pro. Det är det som är problemet med många komedier och så, att de inte är propra skitfilmer. Det är därför jag tyckte den här Adam Sandler-filmen med Al Pacino, det var ju nästan en proper skitfilm. Den andra som jag såg efteråt, som kom efter, för att Adam Sandler har ju sitt produktionsbolag Happy Madison, som gör grejer, som även gör de grejer med honom, de gör alla hans filmer, men sen har deras grej också att göra ganska lågbudget komedier med nya komedistjärnor.
Så han låter Up and Comers komma in.
Cool.
För att det jag hörde från Red Letter Media om hans produktionsbolag är att det är en stor nedra scam för att tjäna pengar åt han och hans kompisar.
Ja, precis.
Filmerna är högbudgetfilmer liksom, där alla får flera miljoner var liksom, och så går bara ut och spelar in vad fan de vill och skrattar till banken, du vet.
Verkligen. Men det reagerade på den filmen den filmen som jag såg efter den med Al Pacino, där han och kommer inte ihåg, det är sjukt att man inte kommer ihåg de här tittarna. Jag tror det är titlarna, det heter typ Daddy's Boy, tror jag inte. Det är Andy Samberg från Lonely Island som spelar Adam Sanders son. Som Adam Sander fick när han var typ 11 år. Så det, när han är sex med en lärare.
Förklart.
Och den filmen var ju så här, alltså jag tycker jag gillar, alltså Andy Samberg är ju lite så här, man kan säga att han är överexploaterad och så där, men han är ändå rolig, alltså han är ändå lite så här, han är rolig, man bara tittar på honom så det är roligt liksom. Men han passar och de spelar, hade ganska bra kemi ihop liksom. Men filmen i sig är ju så här, det intressanta med den att liksom, om vi pratar om Porky's och nördarna, att det är mycket sex och sådär. De här har ju dragit steget upp liksom. Alltså de har ju liksom, alltså efter postbröderna Farrelly liksom, för Farrelly är väldigt mycket 90-tal, de som gjorde Dumma och Dummare och den där Mary och sådär.
Ja, de var ju kung av 90-talet verkligen.
Och de gjorde ju att de skruvade upp det till 11 liksom, med snusk och sådär. Men den här är ju på gränsen, för att nu kan man ju inte, du kan ju liksom spy och sperma sig och du vet så här, på en viss nivå i en film, men den här drog verkligen upp det, för att liksom dels så handlar det om, dels så var det liksom själva grundpremissen är ju så här en pedofilpremiss, att den och sen som 10-åring hade sex med en vuxen kvinna. Och att liksom det är jättemycket så här incestplott i det. För tjejen som, nu är jag på spoiler igen, men det är en film som förmodligen ingen kommer att se. Men tjejen som Andy Samberg skrev, för det handlar om så här, Andy Samberg, du vet så här, när han var för datorn och så bara stack han ifrån Adam Sandler eftersom han var en dålig farsa typ. Och sen så nu så har de så här inga pengar, så då söker han sig till honom, och då har han blivit så här en rik jurist som ska gifta sig med en så här jurist, eller så här, en sån rikemans tjej liksom. Och så då är plotten att så här, egentligen så är det, så försöker Adam Sandler avslöja liksom att den som hans son ska gifta sig med, att hon har en så här incestuös relation med sin bror som hon har så här. Så det är så här incest och pedofili. Plus och liksom när jag såg det, precis som du sa Per, så när jag såg det på Wikipedia tänkte jag såhär, aha, att de hade typ såhär skithög budget, det hade typ 75 miljoner dollar,
precis,
bara, vad fan gick de här jävla pengarna till? Det är såhär, du vet, Vanilla Ice har en ganska stor roll, så han kostar inte såhär 75 miljoner.
Det är så han håller bröd på bordet.
Men alla fall, det känns som att de i alla fall har gjort några sådana här nya komedier och försökt göra. För det är så man känner till. Det är det som är intressant.
Sacha Baron Cohen är en sån här ikon också. Mm. Har ni sett Diktatorn?
Jag har inte gjort det.
För att den har ju väldigt extrem humor.
Mm.
Alltså den har ju dinglande snopp in your face.
Yes.
Och den mest chockerande förlossningsscenen jag någonsin sett.
Ja, den var ganska upsetting faktiskt.
Fast på ett positivt sätt.
Fast på ett positivt sätt, ja. Men jag tyckte det var en väldigt bra film faktiskt, måste jag säga. Förvånansvärt bra.
Väldigt mycket chockhumor.
Mm.
Men det är ändå, det känns som filmen har gjorts med kärlek.
Mm. Och han
blir jag glad av att se, Sacha Baron Cohen. Adam Sandler är tyvärr ett face som inte gör mig glad. Så jag kan inte förlåta honom de där skavankerna. För att jag blir irriterad när jag ser honom.
Och det är ju intressant också. Det jag tycker är intressant är ju att vad man väljer för väg som en sån här komiker. Liksom. Att man kan välja olika vägar. Man kan välja som min stora liksom, ungdomsidol som jag verkligen älskade. Som jag fortfarande har väldigt stor respekt för. Det är Mike Myers.
Ja, herregud. Han är också SNL.
Verkligen, han är SNL. Men han har ju valt liknande väg som Baron Cohen har valt. Att istället för, du kan ju göra Jim Carrey och sända grejer, det är att vara med i två jävla filmer per år. Som du har ingenting att göra med filmmanus eller någonting. Du bara tar ett manus och sen så gör, vare sig du freestylar på det eller inte, så gör du två filmer per år. Generiska komedier liksom. Eller så kan du göra som Mike Myers gjort, att alla filmer han har varit med i har ju varit antingen high concept eller saker som han har varit med och skrivit eller producerat och med starka karaktärer som han har hittat på, typ som Wayne's World eller Austin Powers eller
The Guru.
Precis, det är han. Precis. Det är smolket i bägaren. Fast egentligen så, han har ju faktiskt bara gjort en sån generisk Adam Sandler Jim Carrey-film. Det är ju den So I Married an Axe Murderer.
Jag har inte sett den.
Den är helt okej för att vara sån. För den är ju liksom sämre än Wayne's World och Austin Powers. Men
allting är ju sämre än Wayne's World och Austin
Powers. Och det är därför jag tycker att det är en bra koppling till Sacha Baron Cohen, som också bara har gjort grejer där han själv, karaktärer, som starka high-concept-karaktärer som han själv har hittat på. Som han själv har varit med och skrivit. Han har väl varit med, Mike Myers har ju också gjort andra grejer, Shrek, men det är också high-concept. Och sen så har han gjort en film som jag tycker är helt fantastiskt bra, om man snackar om barn specialeffektkomedier, Katten i hatten. Ja, men du har sett den också.
Yes.
Det är ju också en grej som vi missade, eftersom det är en barnfilm som kom ut när vi var vuxna. Men den är ju helt sjuk i huvudet, alltså den
är det är en hel genre som passerar under ytan
Det är ju så. Vilket är så här, mycket är ju icke-propra skitfilmer kanske, såklart. Men det står ju med alla filmer. Men ibland så kommer det guld i barnfilmsgenren. Den han är ju så sjukt otrevlig och typ så det är så här sex
ja visst
nej ja men det är typ som en specialeffektsfilm typ green screen liksom
precis.
Men han det är nej det är oanimerad han är sminkad som Katten i hatten.
Okej.
Och sen så är det riktiga barn och sen så är det typ så här Alec Baldwin.
Ja, det kanske han är, just det. Shit.
Men den är liksom helt galen. Så jag har respekt för även de grejerna som Mike Myers gjort som inte är liksom han har varit med själv och gjort. Men det är ju valet att välja. Jag tror inte han har tjänat mindre pengar eftersom att Shrek är typ en av de mest inkomstbringande filmerna någonsin. Och Austin Powers, de var ju så populära som gjorde tre stycken av dem.
Precis, jag tror han rycker på axlarna lite åt Love Gurus misslyckande.
Men jag är också så här. Där är också en grej som jag bråkat med min lillebror mycket. Han tyckte ju Love Guru var en värsta skit-crap-fest-filmen. Vilket jag tyckte att säga. Alltså, jag vet inte, det är så att det var inte en bra Mike Myers-film. Det kan inte till och med jag säga. Men det finns två jätteroliga skämt i den. Dels Warren Troyer, när han skulle spela en hockeymanager. Och så när han, ja, han får en sån här hockeypunk i huvudet. Plus ett klipp som jag brukar kolla på YouTube typ en gång i veckan.
När
jag kollar på det faktiskt i fredags. När typ Kanye West sitter i publiken tillsammans med Mike Myers. För det här var ju året efter när George Bush som Care About Black People. Så när de hade varit, du vet när de var i TV under Katrina. Och så sitter de bara så här. I love hockey. Sitter såhär Kalle West och såhär Toronto Maple Leafs.
det låter ju rätt kul. Men annars var den filmen jävligt pinsam.
Det var också såhär Justin Timberlake var med och spelade en fransk man med såhär fransk hockey eller såhär kanadensisk fransk hockeymålvakt med såhär jättestor porrfinsmustasch. Så det var ingen såhär. Ja, nej faktiskt. Det måste jag säga. Det var en besvikelse även från min sida. Men jag är en, men du får tänka på att Mike Myers har gjort en sån eller två sån filmer.
Ja, visst.
Eller sen har jag gjort 40 sån.
Ja, Mike Myers är verkligen en karaktär som man kan cut oändligt med slack, känns det som.
Oh, ja.
För han har redan en stark legacy. Men han är lite tveksam så här.
Verkligen, han har ju säkert tjänat sjukt mycket. Han har ju tjänat mycket pengar. Alltså, ja.
Okej, och om han ger up and coming liksom komiker chans genom sitt produktionsbolag så är det verkligen plus i kanten. Det är ju verkligen respekt där.
Och där är ju liksom, det där är ju intressant om man ska liksom kolla amerikansk komedi generellt, för att från vårt håll så är ju liksom, så blir en amerikansk komiker en stor komiker först när den får filmkontrakt och filmer. Men det finns ju skitmycket ståuppkomiker som inte alls har lyckats filmkarriärmässigt. Till exempel den största amerikanska komikern just nu, Gabriel Iglesias. Han är ju så här, hur stor som helst, men jag vet inte ens om han skulle funka i en film liksom. Kevin Hart har börjat göra filmer nu liksom, med så här, de stora och den cookie.
Men det är en naturlig karriärsteg för komiker i USA är ju ståuppande och sen
TV
film.
Och sen alternativ TV-serie om man har riktigt tur liksom. Alla de där komediserierna frontas ju av personer som har gått stå upp stegen liksom. Tummen mitt i handen till och med är väl en före detta ståuppare också.
Vad
han heter, jag kommer inte
ihåg. Men han var ju också sån. Nu glömmer jag bort det. Men verkligen, att det är den ståuppscenen är så sjukt viktig.
När jag och brorsan var över till New York här om året så gjorde vi en poäng av att gå till massa ståuppställen. Och det är guld. Det var så många roliga liksom, personer som vi såg som bara är random people. Typ. Fullproppat med bra stuff, verkligen. Och det är det kanske i Sverige också, men jag har inte någon koll på stuppscenen heller.
Nej, det är inte. Jag ska säga att jag har en kompis som är besatt av att på varje söndag så är det på Big Ben på Folkungagatan. Så är det så här amatörstupp kväll. Och jag var där en gång och mycket var kul, men det var inte kul för att det var roligt, det var kul bara för att det var så tåligt. Men jag är inte heller en konnässör på stå upp. Jag tycker det är en ganska liksom det ger inte, alltså den humorformen ger inte mig så super mycket liksom, så att jag kanske inte där man ska prata om.
Nej, jag uppskattar ståuppande verkligen, men jag är inte så mycket för den aggressiva amerikanska stilen.
Nej.
Amerikanskt ståuppande handlar ofta om att hata på saker på ett ganska hårt vis. Liksom det, samtidigt som man kör lite, du vet, the white people are like this, black people are like this.
Så är ju han med Gabriel Iglesias. Och det är bara typ såhär, skinny people are like this, fat people are like this.
Jag har sett typ två cover av han och han är jävligt rolig ändå. För han Visst, han har jättemycket av dels latinogrejen och dels tjockisgrejen, men han har ändå proper content mellan varven också.
Ja, det, alltså det man måste respektera de här för, vilket jag kan tycka att, även om jag kanske inte uppskattar det som respekterar, det är ju att det är ju sjukt svårt att hålla, att vara en person på, alltså vet, att hålla den liksom publikkontakten. Och det är därför jag tycker det är lite sådär att det är lite, jag tycker det är lite orättvist att det är där, alltså, eller man, det känns konstigt, för det känns väldigt många komiker som är sjukt duktiga men som inte kanske har den liksom scennärvaro, liksom scen, men så är det ju med allting att du måste ju ha den sociala biten också för att komma liksom. Sen så, de kanske blir manusförfattare istället.
Sen stoppande måste ju vara en av de svåraste sakerna att göra som någon som har humor som yrke, just för att det är en soloshow under en timme till en och en halv timme liksom. Det är bara du där. Du håller i hela grejen och du måste leverera. Inte bara den här showen utan show efter show. Och sen när de har kommit över den karriärsbiten, då kommer de till tv eller film och whatnot, och då kan de ta det lugnt i resten av livet, verkar det som. Ta Eddie Murphy. Mm. Eddie Murphy stod upp cover som finns på disk liksom. Det är good stuff.
Verkligen, det är min favorit. Det är ju något som en klyscha att säga att det är vad som är bra Eddie Murphy, men det ska jag säga hur många gånger som helst.
Liksom. Ja. Och sen så började han göra film. Och visst, det finns några bra filmer, typ Snuten i Hollywood och så vidare, men Eddie Murphy generellt är bara med i värdelösa skitfilmer. Ja.
Men där finns ju också en och det är en grej som jag och min kompis Kalle har pratat om mycket, att det finns olika, det finns väldigt mycket före och efter Eddie Murphy-grejer. att han var liksom, men det roliga är att han har ju verkligen lyckats, man tänker ju ur vårt perspektiv, tänker man att Eddie Murphy B idag, men han har ju bara gjort som precis som Steve Martin, att han har gått över till barnfilmer och att de går skitbra liksom. Men han var ju verkligen världens roligaste människa, och sen så blir han så här besatt av pengar och bara med i sådana generiska manus liksom. Men
fan, jag måste se om En prins i New York.
Det är ju en fantastisk film, alltså det är ju också där tycker jag verkligen, nej, jag tycker verkligen att han lyckas, alltså i de bästa filmerna så tycker jag att han står upp, att det är lika bra som i sin stå upp liksom. Men det är ju en fantastisk film, för den är ju high concept samtidigt som att den är liksom en vehicle, alltså den, såklart att det kanske inte, men det är en otroligt bra historia och hela liksom, man, det är en väldigt bra film ganska mycket, alltså det är såklart att Eddie är väldigt bra i den liksom. Men han, det är en väldigt bra film, och Arsene Hall är skitrolig i den också, så att det
och den har Fish Out of Water-grejen på ett verkligen bra sätt och allting. Den kungliga lemmen är ren.
Ja. Och så bara, oh, where do I find the queen? I know, here, Queens. Och James Earl Jones.
James Earl, ja, precis.
Han är farsan, den är kungen.
Nej, jag måste
det är också en skådespelare som har en jävligt spretig karriär. Ja, fan vad mycket han har varit.
James Earl Jones satt såhär i och det sa du att ni skulle köra senare i film och skit, men bäst är det bäst. Att James Earl Jones är såhär, varför är han taekwondo? 60-årig gubbe, såhär, jag är såhär, taekwondo, mästare på taekwondo.
Och då Eric Roberts.
Ja, Eric Roberts. Där har vi också en för och efter.
Nej, vi behöver vara färdiga med 80-talskomedier. Jag tror vi har pratat tillräckligt om allting. Så nu tar vi en till paus och sen ett till ämne faktiskt.
Men då får Anders
önska låt nu.
Då ska vi önska, vi var inne på Divo och att Divo var Divo tillsammans med band som lät som Divo, till exempel Oingo Boingo eller Rubinos, var soundtracket till alla 80-talskomedier. Då skulle jag köra Divos temalåt till Dr. Detroit, den gamla Dan Aykroyd-filmen. Mm-hmm. Som också är väl, låten är bättre än filmen skulle jag säga. Ja. Jag såg ju filmen för några månader sedan. Men...
Och jag är säker på att den börjar... Du.
Vi gör det.
Ja.
Ja, men bra. Vi ska gå. and a mission from God.
Ja. Men det är liksom, det är stilbildande film också. De har ju ett koncept som är väldigt, väldigt genomtänkt, ja. Och som är väldigt liksom väl utfört.
Och så är tjejen från Star Wars är med också.
Men Carrie Fisher?
Ja.
Jag har med.
Hon är en ex-flickvän som är bitter och har ett maskingevär.
Tjejen från Star Wars. När jag är lite
Carrie Fisher, en fantastisk skådespelare.
Även känd från Scream 2 typ.
Ja, ja. Ja, precis.
Hon är med som bitter manusförfattarinna där.
Precis.
Hon är ju författare också. Hon har skrivit massa romaner.
Ja, ja, precis. Och även känd från Became Jabba the Hutt och sen inte Became Jabba the Hutt igen.
Vadå? Att...
Hon blev typ så här jätte-jätte-jättetjock.
Ja, så ja, och sen så bröt
hon ner. Ja, precis.
Och det var... Jag trodde det var titeln på någon nere där.
Nej, stående skämt på internet.
Stort som handlade om att hon var alkoholist. Och hon var knark, alltså hon var drogmissbrukare under många år också.
Det har jag också hört. Okej, vi har redan haft en second half of the show. Så nu är det second half.
Du vet, det här är director's cut liksom. Ja. Fyra diskusgåvar. Film och skit liksom.
Ja. Och det är väldigt annorlunda ämne den här gången. För det är nämligen så att Anders har skrivit en bok som kom ut här om veckan, va?
Mm,
ja.
Det kommer ju officiella slippdatumet, tror jag var 4 april. Men, så det var några veckor sedan. Men releasefesten var förra veckan.
Mm.
Och vi var där.
Som heter?
Färgladheten heter boken.
Färgladheten. Ja. Och jag tror att du ger den bästa beskrivningen av...
Give us the 1 minute pitch, liksom.
Du vet att jag är verkligen så anti 1 minute.
Jag vet.
Jag kan aldrig sluta prata om någonting. Jag kommer aldrig till botten.
Jag skulle kunna börja beskriva den, men jag tror du skulle avbryta mig någonstans.
Du känner mig, det vet jag. Nej, men 1 minute pitch av färgligheten är att det är en bok. Det är inte roman, skulle man inte kunna kalla den, och inte diktsamling heller, men det är en
det är lyrik,
en skön, det är lyrik, det är en skönlitterär bok, prosalyrik skulle jag vilja kalla det. En skönlitterär bok som har 4 kapitel som alla tillsammans vill, jag vill att de ska ge en bild och få en och reflektera över populärkulturens roll i samhället, och specifikt tonårsidoler handlar om.
Kvinnliga
tonårsidoler, precis. Och det är i boken, så är det fokus på 3 stycken av dem. Dels Demi Lovato och Selena Gomez, som är 2 tjejer som är aktiva nu och har varit aktiva under de senaste 5-6 åren och liksom har växt, amerikanska tjejer som har växt upp inom liksom, båda kommer från Disney-koncernen, ja. Och de har växt upp i rampljuset liksom, och blivit från flickor till kvinnor liksom, i
allmänhetens öga.
Verkligen under allmänhetens ögon. Och sen så tredje, det andra kapitlet handlar om Yukiko Okada, som var en japansk
super idol.
Ja. Till ett 80-tal, som tog livet av sig vid 19 års ålder.
Hon blev scoutad när hon var typ 13 eller någonting. Verkligen. Så att hon hade inte en lång karriär heller.
Utan. Nej, som alla de där. Och sista kapitlet så är en särliknande grej där jag försökte förklara och försökte sätta ihop trådarna. Liksom, vad jag vill med det här. Liksom. Och de första 3 delarna är mer lyriska. Liksom.
Ja. Jag är glad över att du tog den personliga sammanfattningen av vad det handlar om, eller om man ska säga, reflektioner sist. Istället för först. För att det tvingade en att läsa de 3 första delarna och reflektera över det själv. Jag tror inte de hade funkat. Jag tror det hade funkat sämre om den sista biten var först. Det är kanske någonting som du själv funderade över. Ska du ha den först eller sist?
Verkligen. Och det där var ju. Det var ju också lite sådär att jag kom ju från en journalistisk bakgrund. Alltså jag skrev om musik och film och sådär i tidningar när jag var yngre. Liksom. Det var så jag började min liksom vuxna karriär. Liksom. Jag skrev i en tidning som heter King Size om hiphop, och så skrev jag i Mangamania, jag skrev en del artiklar om anime och sådär. Så jag kom ju från den grunden, och då är det svårt liksom, men jag ville ju inte skriva journalistiskt om de här sakerna främst, utan jag ville gå in i det liksom från ett mer liksom poetiskt perspektiv, men jag kunde ändå inte låta bli att liksom ha någon slags liksom brasklapp för slutet eller någon förklaring i det liksom. Och jag var lite osäker, jag var lite såhär att jag måste skriva det här för jag vill få ner det här, men är det och skriva folk på näsan och göra det liksom. Men så insåg jag att ja, men det här är så konstiga koncept, så att det är väldigt, folk förstår inte de här referenserna generellt, om det liksom De kanske förstår något, men de kommer inte förstå allt. Så då är det bättre att, liksom, att jag skriver. Och då tänkte jag, men då är det bättre att sätta det sist.
Ja.
Eftersom att då får man liksom, då får man, okej, ja, men det var det här. Okej, då förstår jag liksom. Att det blir som en slags programförklaring eller som eller en vad säger man, DVD-kommentar. Liksom.
Och jag tycker det är bra att den är där. Och jag tycker inte den känns så mycket som att det här var det handlade om.
Precis, som ni förstår här så liksom, det hade ju också varit en idé, men att bara så här, i de här, för jag går inte in, jag skriver ju mer allmänt, jag går inte in, det är inte så att jag refererar ju inte till de föregående kapitlerna mer än att jag nämner Yukiko Okada lite grann liksom.
Ja. Och jag tycker avslutningen, slutklämmen där, känns personlig och äkta.
Så att det var verkligen det finaste man kan säga om det.
Det var engagerande, tycker jag.
Ja, superbra. Det är, jag har inte riktigt, för så är det ju när man skriver liksom, när man jobbar med någonting så länge liksom, och det är så personligt liksom, även om det är, för att jag tänkte, det här är min första skönlitterära bok liksom. Jag har släppt en bok om en marknadsföringsbok förut liksom.
Du har ju släppt lite fanzin och sånt.
Ja, det har jag gjort, och skrivit blogg under liksom, typ nästan 10 år, men det är liksom, jag vill ju inte heller, jag vill ju göra någonting personligt, men det är ju nästan, jag läste någonstans att de första debutverk är nästan alltid självbiografiska, och det handlar alltid om liksom en ung kille, en ung tjej som du vet, försöker slå sig fram kreativt, och det är liksom bröst och hjärtan hit och dit, och dåligt sex och, alltså, du vet, alltså. Och det finns ju i de här böckerna också liksom, och mycket av det är ju personligt, men jag har valt att filtrera det genom de här tonårsidolerna och ta upp de frågorna.
Jag tycker fortfarande att det är extremt, extremt personligt, men det kanske beror också på att jag känner dig bättre än så, att vi har pratat om de här sakerna så pass mycket, så att det liksom, det, för mig lyser det väldigt tydligt igenom att det är Anders på många av sidorna, vilket gör att det blir mer intressant också när Per läser, som inte har liksom så här snackat om de här sakerna i åratal med det, som jag har gjort.
En av de första sakerna som slog mig när jag läste det här var att alltså, någonting som jag ofta är lite tveksam till när jag läser fiktion allmänt, det är om författaren sätter perspektivet, alltså om det är en manlig författare så skriver hon en kvinnlig huvudperson till exempel, och det ska vara subjektivt från kvinnliga huvudpersonen. Då är jag alltid lite sådär att det är en uppförsbacke för författaren att vinna en över. Och därför, det första som slår jag med boken är att det är berättat ifrån jag-perspektiv. Från första delen är hon Demi What's Her Face.
Demi Lovato.
Ja. Och det kändes väldigt sådär att... Det kändes svårt att köpa som en berättelse som ska vara om en person, om man ska köpa personen liksom. Mm. Men... Det är inte det som är funktionen riktigt, utan det är mer skildrade av en idé.
Mm.
Liksom. Och som så funkar det bättre. Men jag tror nog många som läser den här kommer att bli bortstötta av hur det skildras. För att det är många extrema beskrivningar också.
Det är väldigt grovt språk. Speciellt i den första delen om Demi Lovato. Men det är också väldigt, väldigt tydligt att det är ett medvetet val att, liksom, att dra på till 11, att liksom göra det mer...
Jag känner inte till någon av de här personerna förutom Yukiko.
Okay.
Selena och Demi har jag lyckats undvika helt.
Det är väldigt intressant, eftersom de flesta skulle säga, om de någon skulle säga till någon, så kanske Selena Gomez, eftersom att hon har varit ihop med Justin Bieber. Det är fantastiskt att du känner till Yukiko Okada. Det är bra.
Min favoritdel av de här tre delarna, för det är ändå det som är the meat of the book liksom. Är den om Yukiko, för att jag kan direkt relatera med bilderna av den maniska idoldyrkan i japanska och koreanska kulturen liksom.
Mm.
Och jag tycker det var en bra, alltså den är skriven som en sång, det kapitlet, och jag tycker det funkar som det också. Det var passande, man kan se den maniska massan där som tittar på liket på gatan men fortfarande hurrar åt det. Jag gillar den bilden, och så hur det zoomar ut ifrån planeten.
Okay.
Jag tycker Yukikos del var effektiv helt enkelt. Och jag kunde relatera med bildskapandet där liksom. på ett sätt som jag inte kunde göra i de andra delarna kanske.
Mm. Men det är jättekul för att alla har sagt att de har haft olika favoriter av, mm, av delarna, vilket jag blir jätteglad för, att de kommer tillbaka till det du pratade om tidigare, just det här perspektivet, att jag har gått in liksom en manlig författare som ett kvinnligt perspektiv. Det är ju ett väldigt medvetet, att där valde jag ju också att göra det som jag kommer tillbaka till det tidigare, att såhär, jag vill inte att liksom min debutroman skulle vara liksom handla om en så här 30-årig kille som jobbar med media och typ så här, knurra tjejer och ha ångest liksom, vilket är så här, alltså den ångesten kan man kanalisera för, alltså, men samtidigt så är det ju, hade ju det varit mycket mer safeare ändå, även om folk hade kunnat avfärda det som att aha, ja, ändå så här, massa manlig ångest liksom. Det är ju liksom, jag förstår ju att det är en ganska bizarr grej att gå in som en 30-årig man och gå in och skriva om tonårstjejers upp sexuella uppvaknande, ja, och skriva, ja, om mens och sådana saker. Och det är också, och min kompis Tanja, hon mässade mig efter att ha läst boken, hon bara, jag blev äcklad av det här. Liksom. Och vilket jag förstår, jag bara, ja men absolut. Det,
men på vilket sätt blev hon äcklad?
Hon dels så tyckte hon att det var en klyscha, vilket jag kan hålla med om, att det är en klyscha att som man går in och vad säger man, liksom ta sig den friheten och beskriva någonting som man absolut inte har någon koppling
för,
till.
För
liksom,
det blir fortfarande en idealiserad bild av flickan från ett manligt perspektiv.
Verkligen, och det är ju faktiskt det enda jag kan göra. Liksom. Mm. Det är faktiskt det enda, jag kan ju inte gå in på samma sätt som jag inte kan gå in och skriva om hur det är att växa upp i Japan eller växa upp i Gambia. Liksom. Det blir ju bara... processar saker jag har fått via populärkultur om det här liksom, det sexuella uppvaknandet och tonårstjejsgrejen. Plus att det är liksom just den här objektifieringen, ja, är ju en del av liksom boken i sig, för det är det, ja, den handlar om. Det handlar, ja, om tolkningsföreträde. Och det är ju samma sak som att jag tänkte, för jag tänkte bara liksom, jag var lite sådär osäker på de delarna av boken liksom, vilket var, jag bara såhär, shit såhär, bara, hur det här är inte så PK liksom, nu kommer alla såhär, nu kommer liksom, du vet, alla kallar mig kvinnohatare etc. liksom, vilket var såhär, men jag är beredd, det känns ändå som jag vill berätta om det här, och det känns ändå som ett intressant och liksom, och kasta ut den här provokationen liksom, och du ska, för det viktigaste för mig är inte att folk ska säga att du är en så fantastisk människa som har skrivit den här boken som verkligen förstår det, utan mer som att skapa diskussion liksom. Mm. Det tycker jag är det viktigaste, och det är samma sak som ni var väl inne på lite när ni snackade om Django Unchained, att det är så här, liksom, ja de säger nigger i filmen 4000 gånger, men liksom, ska man göra en film, alltså filmen handlar ju om slaveriet liksom. Mm. Det går inte att göra en film om slaveriet som inte innehåller rasism liksom. På samma sätt som att det går inte att göra en bok som handlar mycket om objektifiering och liksom, och kvinnliga tonårsroll i samhället som inte innehåller objektifiering. Så får man ju säga om boken i sig är objektifierande eller misogyn. Det är inte upp till mig att bestämma, men att den innehåller obehagliga delar liksom, som man kan tycka är obehagligt eller äcklande, det är ju liksom, det är ju bara för att den vill skildra en sak.
Du försöker ju visa en motpart till det glättiga och till det färgglada.
Precis,
och du försöker överdriva det för att visa kontraster.
Verkligen.
Men så att det en anledning till att det blir lite dissonans i början är för att man läser den som det vore ett personporträtt. Det känns som ett personporträtt, men det är inte riktigt det det är ju.
Nej.
Men det blir väldigt tydligt när du byter kapitel. Om det inte var tydligt tidigare, vilket jag tycker att det blir ganska snart. Men om det inte var det tidigare så blir det ju extremt tydligt när det byter kapitel och det helt ändrar form.
Och jag hade ju attityden till boken redan från början att det här handlar mer om tonårs- och idoler och objektifiering. Att det är the subject matter. Mm. Men hur den är skriven, trots att jag visste det, så känns det väldigt mycket som ett personporträtt i första kapitlet i alla fall.
Mm.
I många delar av det. Och det finns vissa delar där som jag har svårt att förstå. Ett exempel är det där med fröna i kroppen.
Mm.
Liksom den bilden hade jag svårigheter att förstå.
Verkligen. Och det är ju liksom, det har man ju, det är ju det som är grejen också med den här typen av mer bildmättad poesi. Liksom. Att man behöver inte förstå alla bilder. Liksom, hämtar man med sig någonting av det? Liksom, det är samma som jag liksom, när jag läser mycket liksom sånt, lite Katarina Frosten som till exempel Anja Ädelund väldigt mycket, men där är det också så att jag förstår inte det 100%, men det tror jag inte de heller gör som de skriver. Och det var, jag tror Stig Larsson sa det, bara så här, men varför skulle jag, så här, om jag skulle förstå allting jag skriver, varför skulle jag skriva det? Liksom? Alltså, det är ju också så att man, det är bilder som kommer till. Ja. Sen är det ju inte stream of consciousness på det sättet. Det är liksom, jag är ganska ospontan på det sättet, men ändå, som du säger, alla bilder liksom är...
Ja, och jag vill göra en poäng av att, alltså jag uppskattar poesi och sådär väldigt mycket, och jag läste det som poesi, helt enkelt. Enkelt är det inte. Och jag är väldigt emot attityden som vissa har till poesi, liksom att, men vad försöker de säga? Mm. Vad betyder det här? Mm. Så även fast jag inte liksom greppade fröbiten och vissa andra bitar i första kapitlet där, så lät jag det bara liksom gå vidare.
Men du har i alla fall uppfattat, du har i alla fall kommit ihåg att det handlar om det. Så det har ju bildat någonting, du har i alla fall tagit ställning.
Finns någon connection.
Precis. Och det tycker jag faktiskt är det viktigaste. Och att liksom man faktiskt tar ställning till någonting. För den värsta typen av kultur, alltså det är precis som man kan gå tillbaka till liksom filmgrejen, det är så här, en proper skitfilm, det är i alla fall en proper film som man tar ställning till. Miami Connection skapar ju känslor i en själv liksom, och man engagerar sig liksom, även om man engagerar sig för att om man vill se nästa scen för att det är så dåligt skådespeleri liksom. Men det är någonting som, det gäller ju allting, någonting som inte skapar någon connection, även om hur bra och korrekt den är, så är det ju ett dåligt verk liksom.
Det värsta är likgiltighet.
Precis. Och därför jag ändå valde att ta med de bitarna som jag hade känts som var svårast att förklara eller så försvara liksom. Att jag bara, ja, men så länge det skapar en känsla, och så länge den liksom känslan inte är att alla är 100% bara så här, det här var så här, det var så provocerande så här, misogyn grej. Men alla liksom, nu när jag har pratat med folk efter liksom, som har läst den liksom, och nu i början har det mest varit mina vänner liksom, folk som köpt den på releasefesten och så, men alla har haft olika ingångar till den, vilket jag blir sjukt glad för liksom, och uppskattar väldigt mycket. För det är det som är liksom, för någonting annat kan man inte, eftersom det inte är en roman liksom. Det är ju inte så här en deckare kan vara spännande eller inte liksom. Det här är ju mer, vilket också gör att det är mer tacksamt att liksom, folk kan gilla den eller inte. Det här är ju mer liksom, så länge vi skapar tankar om det här liksom, och som det har gjort oss hos er liksom, så blir jag sjukt glad.
Ja, och alltså deckare, det känns som en konsumtionsvara bara också. Det är inte någonting man återbesöker direkt. Inte för min del i alla fall. Den här boken tänker jag återbesöka om, jag vet inte vad, 1-2 år eller något sånt där. Och då kommer jag ha nya reflektioner över den. Det vet jag.
För det handlar som sagt om Demi Lovato, Selena Gomez och Yuki Dokera. Vem av de här har du mest liksom personlig relation till? Är det någon som du kände liksom... För det största, den som du skriver mest om är ju Demi Lovato, som får kanske 40-45 sidor eller någonting i det första kapitlet åt bara henne. Och det är också det kapitel som jag känner liksom att jag relaterar mest till, att jag kan knyta an till mest. Men är det liksom, är det henne som du personligen har satt in mest i och liksom har försökt att gå in i, eller varför valde du just de tre personerna?
Det, faktiskt,
vilka andra kandidater fanns?
Ja. Det som var intressant för mig var ju att, alltså nu det roliga var att det kändes nästan som att för jag får oftast en personlig connection, och det får väl ni också liksom, till vissa skådisar och vissa, vi har pratat om John Doe Baker liksom, att du vet, så skådisar man gillar som sitter någonting. Och det är ju svårt att säga exakt vad liksom. Men Demi Lovato och fick jag den för det var liksom, för att jag har liksom alltid följt den här, mycket av den här tonårsidols dyrkan från min håll kom ifrån när jag var yngre och gillade anime, gillade J-pop och gillade Morning Musume och gillade SES och det var en koreansk grupp liksom, alltså det, hela den grejen. Men den första liksom, tonårsidolsgrejen som jag verkligen följde från början, när jag var så pass vuxen så att jag hade hittat de här verktygen och kunde hantera det liksom, när jag redan var intresserad av liksom, själva verktygen eller själva liksom, processerna kring det, det var Demi Lovato. När jag såg Camp Rock var den första, det var en sån här Disney Channel direct to Disney Channel film. De gör väl de fortfarande.
Ja, de gör fortfarande dem.
I slutet av 90-talet eller slutet av 00-talet när High School Musical hade blivit så sjukt stor
Och innan det också med Miley Cyrus och Hannah Montana. Precis, sen kom ju Vanessa Hudgens med High School Musical. Och
så the peak of Disney video.
Mm-hmm. Exakt. Mm-hmm. Och det var det Camp Rock. Och jag tänkte att det var någonting som connectade med Demi Lovato när jag såg den filmen. Liksom. För det är en jävligt bra film. Mm. Det skulle vara som jag har sett flera gånger som jag verkligen gillar. Det är ju en barnfilm, det är en musikal. Liksom, men det är liksom den är jävligt bra. Så såg jag tvåan liksom, som också. Och det fanns någon sårbarhet i henne. Som jag märkte och som även hon har ju varit väldigt, och det intressanta med det här är ju att jag började på boken, det var våren, jag tror typ hösten 2009 tror jag liksom, jag började, kom de första liksom, första
idéerna,
precis, första idéerna och jag kommer ihåg att det första, eller
behovet av att skriva en bok kom och du började.
Verkligen. Liksom. Mm. Och då tänkte jag, och då var faktiskt från början så var det uppsättningen Demi Lovato, Selena Gomez, Yukiko Okada och Minmay. Men jag tänkte jag sparar Minmay till sista bok.
Hon är med och jag måste ju säga att det är en helt fantastisk avslutning på boken. Ja. Alltså jag var tvungen att torka tårar. Ja.
Alltså. Nu torkar jag mina tårar.
Nej, det var ett så bra sammanfattning av Macross och Minmay-grejen. Liksom. Mm-hmm.
Fast nu spoilar vi jättemycket, men...
Det tror jag tror att det faktiskt, om vi har spoilat så här 400 Adam Sandler-filmer och Fletch, så tycker jag det är okej att spoila min bok också.
Alltså, bokens natur är inte att man kan spoila den riktigt heller.
Nej, det är ju inte riktigt en röd tråd. Som vi säger i tv-branschen, det är inte så stark båge i den här boken. Bågar, men du pratar om bågar. Mm, men så att grunden kom liksom kom med henne till sända, men det fanns en sårbarhet i ena också, och det som jag nämnde för, eller som jag började nämna förut, var att hon har haft den här bågen i sin karriär på så sätt, hon har varit extremt ärlig med sin sårbarhet i det, att och det var ju det som var intressant med det, var att då hade, när jag började skriva, så hade hon ändå inte, då hade inte allt det här börjat, men hon
hade inte haft ett fall än,
nej, menar du, eller? Och hon hade ett fall, jag tror hon har aldrig haft ett kommersiellt fall liksom, utan hon har hållit sig väldigt väldigt jämn liksom, i popularitetsmässigt, för att hon är ju också både sångerska och skådespelerska som, och det var därför jag tyckte att Selena Gomez och Demi Lovato var väldigt bra, för att de var väldigt japanska i sin grej, att de var lika mycket skådespelare som de var idols, de var Tarento liksom, och de var liksom amerikanska Tarento, och de hade liksom fostrats, båda hade fostrats, och det nämner jag i boken, båda hade fostrats på Barney and Friends,
det
barnprogrammet, sen när de var väldigt små, och det tyckte jag var en intressant historia, så ville jag, ja, men jag ska, då måste jag göra med Selena också, men Selena är ju, det kapitlet är ju, hon pratar ju lite i sig, men det är egentligen, hon är ju med mest som i hennes relation med Demi Lovato. Så att du har väldigt rätt att det är henne jag har fokuserat mest på. Och det är henne jag kanske känner mest stor koppling till. För att hon hade ett publikt fall där. Att hon var, nu nämner de inte, men hon var extremt nere. Liksom, deppig, och hon skar sig själv och hon gick ut med det. Och sa det att, nej, nu klarar jag inte, nu går jag in på rehab. Liksom. Och hon har aldrig nämnt att droger och så, men det, man vet att hon har mått väldigt, väldigt dåligt. Liksom. Hon cancelade, hon hade sin sitcom. Båda de hade ju varit dels hade de varit med i de här direkt till videofilmerna.
Precis.
De hade en film tillsammans som heter Princess Protection Program, som är jättebra, som alla borde se. Men sen har de också varit sin sitcom på Disney Channel. Och Selena hade den här Wizards of Waverly Place, som är en sån Harry Potter
sitcom på Disney?
Mm. Ja, visst, det är ju massa.
Men det är precis som det vi sa innan i förra segmentet, att är man inte i den ålder, så missar man all den här barn- och tonårskulturen. Det är därför jag tyckte också var intressant att välja de här Demi Lovato och Selena Gomez. De är så pass okända så att de ändå är väldigt bra symptom på det här. Samtidigt som att ut svensk perspektiv, ut vuxen perspektiv, så är det kanske ingen riktigt man känner till. Liksom.
Men hur kommer det sig då, för att Demi Lovato har ju aldrig haft något sånt publikt sexuellt uppvaknande eller sexuellt fall som exempelvis Vanessa Hudgens. Jag minns exempelvis typ den första gången som jag såg Vanessa Hudgens nakenbilder, så var den första som jag typ mässade var typ dig. För det var så här extremt relevant. Eller typ Miley Cyrus och de här som också är idol,
men som hon, har Harry Potter bruden
som precis Emma Watson. Emma Watson. Ja.
Verkligen.
För de har ju mer för mycket av kapitlet om Demi handlar ju om hennes sexuella uppvaknande. Mm. Men hon har liksom aldrig haft något sånt offentliggjort sådant. Är det kanske just därför som du liksom valde att berätta det som inte har visats offentligt?
Absolut. Och det finns, precis, det är en skitbra fråga, för att det är ju också intressant, för där är hennes, vilket jag har tagit väldigt mycket från mig själv också, att hennes handlar ju mycket om det, liksom, den, att hur hon än gör så blir hennes sexuella uppvaknande institutionaliserat.
Ja.
Liksom.
Ja, och i språket så är det väldigt djupgående, eller going theme i den, och en inre fulhet mot yttre glans liksom. Inte fulhet i meningen att jag är ett svin, utan snarare att det finns naturlighet inom en som är liksom onaturlig för vad hon är.
Verkligen, och där finns ju också, och där är det ju också en koppling till, om man säger, frö kapitlet. Nu ska inte jag sitta och analysera mina egna dikter, men
nej, just att vi ska inte förklara vad poängen är.
Ja, men alltså, jag förstår inte ens poängen här med fröna. Nej, men det finns ju bara att jag nuddar vid det, precis, för det var en väldigt bra analys med fulhet, inre fulhet, yttre glätta, som att liksom att hon, den här början har ju liksom, först sen blir det hennes kropp, men i början så är det ju, när hon är ett barn så är det ju liksom, det är barn i studio, det är ju också en skog som hon har byggt upp i en studio, jämfört med den riktiga naturen liksom. Så det finns alltid den här kopplingen, vad är äkta, vad är inte äkta, liksom. Vad är liksom, det, hennes, hon ser några gulliga figurer liksom, så är de äkta personer eller är de inte det, alltså det är ju också en stor liksom, kopplar just den här liksom, plastigheten eller färgbladheten, liksom, att om det är mindre äkta, och där tar jag ju inte ställning liksom. Det är mer bara att visa upp de här olika motsatserna liksom. Men för svara på frågan om Demi, så tyckte jag också att det var det som lockade mig liksom, att jag kände att det alltid fanns någonting med den sårbarheten igen, och sen så under bokens gång under skrivandets gång så manifesterades det i att hon hade den här public falloutten liksom, när hon åkte in på rehab, och det var liksom, du vet, folk analyserade på blogg, det var på Paris Hilton hela varje dag, att det var så här, kolla, hon står i galaklänning och ser jättevacker ut, men du vet, hon har skärsår liksom. Och också att hon gick från ganska flickigt utseende till ett väldigt, liksom, väldigt hon har ett väldigt kvinnligt utseende. Hon är inte gullig på det sättet.
Den transformationen har man ju verkligen sett i Emma Watson också. Ja. Mm. Det där flickhetsomvändningen.
And I don't like it.
Yes, hela tiden.
Hur ska vi tolka det?
Ja, när kommer din Emma Watson. Alltså, vi kan ge ut den, skicka en manus till mig så vi ger ut den på Lokers förlag.
Ja, precis. Kommer man säga att jag har 200 sidor om hur jag runkar till Emma Watson när jag är 14 år.
Verkligen. Jag skriver gärna förord. Det här är ju någon slags så här jättebisarr, super meta-intellektuell version av det här Blachman, det här danska programmet där två kulturmän sitter och analyserar kvinnliga nakna kroppar. som Tanja sa till honom, det kändes lite som den. Men i så fall är det väldigt så här fuckad meta-version av det. Ja, det är inte så mycket äkta dansk kulturman i mig. Ja, min sexualitet är ganska mer komplicerad än så. Men så att det, där tyckte jag faktiskt, där gav mig liksom, alltså, där blev jag också peppad av att liksom, eller inte peppad, det var jättehemskt att hon mådde dåligt, men också att liksom, att texten, för verkligheten följde texten på ett väldigt weird sätt liksom. Att hon visade liksom en väldigt stor, hon fallout, så kom hon tillbaka, så blev hon större än någonsin. Hon blev ju,
och det visar att du valde väldigt väl när det gäller, eller valde, det var ju snarare så att det blev en koppling med rätt person för the subject matter.
Verkligen, och jag är skitglad att jag valde henne, för att det stod mellan, som på din fråga Jeff, det stod ju mellan, både Vanessa Hudgens och Miley var ju såklart uppe där, men Miley var lite för känd, känner jag liksom. Hon var lite för liksom stor, alltså, hon är ju med i, precis som min vän, så gör hon en cameo i särdelen, för Just Breathe är ju hennes tatuering. Det står ju om Just Breathe tatueringen så Miley är med liksom, och Vanessa Hudgens är med också i spirit för nakenbilderna och sådär, så att där liksom, det var också så det Brenda Song, alltså du vet, Brenda Song gillar jag också jättemycket, men hon är liksom lite mindre prolific liksom. Så det fanns ju flera, men Yukiko var ju självklar liksom, för när jag läste om henne så det är ju ett extremt intressant, ett men såklart hemskt men intressant öde och extremt symptomatiskt på det här, liksom. Att det verkligen bara, du vet, det tog grej. Hon gick där, och därför tycker jag också att det finns en naturlig koppling mellan alla de här liksom, för att egentligen så är Demi, om man säger att Demi är huvudpersonen i boken liksom, så är ju allting kopplat till henne, för att man kan koppla även Yukiko till henne, att där hon tog steget som Demi Lovato stoppades innan hon tog liksom. Att hon, Demi Lovato var där nere liksom. Hon var där nere att såhär hon kunde dött. Och då tänkte jag nästan när jag skrev boken att så här, tänk om det bara tar livet av sig. Alltså tänk om, hur blir den här, alltså du vet, det blir lite så här, hur hanterar liksom. Men som tur var så kom hon tillbaka och var sjukt stark. Alltså jag känner inte henne, det är en amerikansk jättekänd kändis, men den typ av kopplingar man kan ha personligt till sådana typer av offentliga människor, att hon kom tillbaka, hon blev större än någonsin, hon blev jury i X-Factor eller American Idol, och liksom tog hela, liksom, du vet, lyckades vända sin karriär positivt och köra den uppåt liksom, och även blir en stor popstjärna också. Och den här Heart Attacken, det senaste låter typ topp 10 på amerikanska listan, så att, jag menar, där lyckades hon vända det, men Yuki Okada lyckades inte göra det utan hoppade från den där byggnaden.
Och hennes roll eller funktion i boken är liksom klockren för det. Hon är väldigt passande att ha med där bland historierna för just misslyckandet av en popidol, om man ska säga.
Och där är ju också lite liksom, alltså jag menar, det är ju en det finns ju, jag vill ändå ha någon slags positiv grej i det liksom, att Demi Lovato och Selena Gomez i deras relation, alltså deras, i den tredje delen, så finns det ändå liksom någon slags här att de skit i, utan de vill liksom, alltså de har insett att så här är det, och nu försöker vi hitta vårt eget liv i det här. Så det finns ändå, försöka hitta, eftersom det går ner otroligt mycket med Yuki Okada på kapitlet, som bara är...
Jag hade tänkt fråga dig just, varför är en dialog i delen efter Yuki Okada, alltså när det är Demi och Selena, hur det kom från, kom sig?
Det kommer från För där var också, när jag skrev boken så för jag har försökt liksom hela tiden bollat den under och det är därför jag tycker att det är en sjukt intressant grej att göra, och jag vet inte om liksom vi är, att det, vår generation är den första som kan göra sådana saker liksom, som att bolla en bok, alltså skriva någonting som är så otroligt samtida liksom, att under hela tiden har jag bollat den mot liksom kändisbloggarna. Jag har läst kändisbloggarna och bara sett såhär, okej, det här har hänt, det här liksom, för det var precis som när jag började boken så var det med inte på den platsen de blev sen liksom. Och när jag började boken så var de fortfarande bästa kompisar. Och sen hade de också en public fallout
från varandra, det är
och vilket också, som sagt, det där vet man inte hur mycket sanning det är i det, men i alla fall
show eller inte
verkligen, och hur mycket kompisar de var innan, men så då blev det liksom som ett sätt att de en dialog med varandra, och det jag ville ha där var att jag ville liksom skriva det lite ur perspektiv. Det är klart att det är svåra ord i, alltså det är klart att det är, jag läcker ju, som person läcker ju igenom i texten hela tiden, och det är medvetet, men jag vill ju någon slags har det som någon slags tonårspoesi, lite som så här, du vet, det är lite som en Kent-text, att ha det som lite som att 17-åringar, de ska skriva till sin bästa kompis liksom, hur skriver de, plus att det är klart att det läcker igenom mer än teoretiska saker också, men att liksom, att det ska vara lite som en serenad, så att det är som två höstar i en, alltså du vet, som en så här, en 16-åring som har läst Bellman eller Shakespeare
i skolan. Jag förstår helt klart vad du menar, och det känns så i den delen också. Jeff? Selena Gomez-biten. Jag vet att du har bättre koll än vad jag har om de personerna där också. Har du några kommentarer på den tredje kapitlet i den här?
Jag tycker egentligen att alltså, den knyter ju an väldigt mycket till första delen. Så jag ser den som en fortsättning egentligen på det. Precis som Anders säger, så är Selena väldigt lite egentligen med. Mer med i in spirit än faktiskt deltagande.
Det är meningen också.
Ja, precis. Och det är meningen också.
För hennes fallout var inte heller lika publik som det. Liksom, så jag har inte någon haft någon personlig koppling till henne på samma sätt som jag har haft det med Lovato. Liksom. Hon har varit ganska liksom, du vet, hela tiden har varit att du vet, det är Justin Biebers flickvän och bla bla bla, bla alltså, ja. Hit record.
Det är så tragiskt när någon blir känd som någons påhäng.
Ja. Men det roliga är att det är ju med det här liksom. För att vi har ju inte den kulturen med, alltså det är klart att bland ungdomar så vet du om Selena Gomez är liksom. Men Justin Bieber vet man ju för att han är så fruktansvärt stor liksom. Men ja, annars så det, precis det håller med. Hon är ju mest med som i spirit liksom. Det är också med, i relation till dem. Och det kan man ju se också Yukiko också, att hon är som en mardröm inom liksom, inom dem också så att.
För min del så hade jag nog svårast för just tredje delen. Eftersom jag inte har någon relation till tjejerna. Jag var tvungen att slå upp dem för att kolla vilka det var liksom. Så blev den delen lite, vad ska man säga, meandering för mig. Det blev just att läsa någons 16-års lyrik. Även fast det är ett stilval liksom. Ja, men den gav mig inte lika mycket som de andra delarna gav.
Men som sagt, jag är ju sjukt glad att alla har haft olika favoriter. Det var som att alla bara, första var rätt bra, resten är konstigt. om de hade haft den åsikten. Men det är ju otroligt bra att folk har sina favoriter i liksom, det blir jag sjukt glad på i olika kapitler. Och sista biten är ju också särbiten är ju också där är det ju liksom, det är ju ändå en fiktiv sär liksom, på det sättet att det är liksom inte, det finns ju ingen underskrift av mig i den liksom, utan det är mer så, alltså det är klart att man kan tro att det är jag som skrivit den, men det är liksom, det är också en fiktiv så här, inom det här universumet liksom.
Jag tog den inte som här ordagrant Anders liksom, utan den är skriven också i en stil helt klart, och jag tycker att den var väldigt skön att läsa också. Jag tycker det var ett trevligt flyt i det.
Men precis som jag sa tidigare också, jag tycker fortfarande, eller trots att det inte står så tydligt Anders Hägg Jönsson längst ner på sista sidan, så är det väldigt tydligt att det är du som skriver och att du finns med genom hela alltihopet. Och jag tycker det syns tydligast i den allra första delen, men det kanske också är för att just när allt det där liksom började ske och de blev stora på riktigt och hela liksom slutet av 00-talet och det där, så började väl du och jag känna varandra liksom som bäst egentligen. Och snackade jättemycket om de här sakerna, så att liksom den dialogen har vi haft ganska mycket med varandra tidigare, och jag känner igen alla de här sakerna och liksom, det är så tydligt vissa formuleringar till och med, bara sådana saker som jag minns att vi har pratat om väldigt mycket, så att jag tycker att det är fortfarande extremt personligt.
Och där är ju också, det är väl det också som man kan säga som ett försvar om folk säger, men det är det här, och det här, du försökte gå in i ett kvinnligt perspektiv, vilket jag säger, det är ju inte ett kvinnligt perspektiv, det är ju mitt perspektiv när jag tänker på den här personen, vilket också har att göra med, liksom, alltså, som du säger, det är ju skrivit under en ganska lång tid, och det är såklart att de diskussionerna som du och jag har haft till exempel har väldigt, väldigt säkert formulerat, som du säger, formuleringar som har kommit fram till liksom, i samtal med oss och med andra samtalspartners också. Liksom. Så det är ju det är lite som en sammanfattning av en era också. Som, såklart att det alltid, alltså, som jag skriver i sista boken, det kommer, eller sista delen, det kommer alltid finnas kvar själva, liksom, mekanismerna liksom. Men sen så kommer just den här Disney-eran kanske över liksom. Just hip-hop-idol-eran är ju, ser ju lite annorlunda ut nu med AKB48 och, men det är ju samma, alltid samma premiss.
Ja, alltså, som tonårsidol-grejen är ju going strong satan i Sydkorea.
Verkligen.
Det där är på en ny nivå med alla ska vara med i variety shows av olika slag. Alla ska vara skådisar, sångare och roliga i såpor, eller så reality-såpor, när de är ute i skogen och plockar blåbär. Liksom. Och då ska de skoja med varandra. Det är alltid en show framför kameran, även när det är docusåpa. Liksom.
Och precis, och det kommer nog aldrig försvinna. Liksom. Det tror jag är liksom ett nav i det kapitalistiska moderna samhället, att liksom, och var det än är, det finns ju i alla länder liksom, alltså vare sig det är liksom Europa eller USA eller Japan eller liksom i Afrika, alltså det finns i alla länder, har den typen av liksom idoler, och liksom, vilket att folk behöver liksom. Det är ju katalysatorer, och det liksom som jag skriver med Demi är ju också liksom, för det handlar ju om, och det är också väldigt, det kan man ju koppla till det här att jag som man skriver ett kvinnligt perspektiv, men jag som född och uppvuxen i Sverige och som knappt har varit utomlands skriver ju väldigt mycket om det amerikanska samhället och om Japan, vilket också är mina bild
som jag har fått av det liksom. Men det med liksom till exempel skriver att hon, eller skriver att hon lägger sig över hela samhället, alltså de här människorna är som en, liksom, det är någonting alla kan ena sig kring, populärkulturen och liksom dyrkan av en person liksom. Mm.
Ja, så, när man sätts på en scen,
mm.
det är någonting ikoniskt i det, mm. verkligen. Mm. Det är en idol, okay. i den klassiska bemärkelsen av ordet.
Och det är också, om man kommer tillbaka till min mig, så är det också, där är ju lite Bertha Macross väldigt bra, att hon används ju som det för att liksom att du vet, att ena folket på skeppet, att så här, tänk inte på att ni är med i ett intergalaktiskt rymdkrig och alla är flyttade till rymden, utan så här, lyssna på lite fina låtar och se
hennes kultur. Hon är väldigt tydlig artificiell redskap för att liksom...
Men det är därför det är så otroligt klockrent i filmen som du lyfter fram i där i slutklämmen, att när hennes funktion i universum är avslutad, så hon vill inte att det ska ta slut, och hon nästan desperat tappar med foten och räknar takten.
Mm.
Och just det där desperationen i räknandet, det är ju faktiskt i filmen med hur det går om och om igen, den där räkningen.
Mm.
Det är någon som inte vill släppa. Verkligen.
Och jag blev, det blev väl, det är ju en scen som jag alltid har gillat liksom, men som jag har tolkat olika genom åren liksom. Men nu när jag skrev det här så bara, ja, det är precis som det där. Ja. Så det blir liksom...
Det faller ju på plats på ett riktigt snyggt vis, tycker jag, i boken.
Det var bra. Jag var väldigt glad att höra det. För det var verkligen det jag tänkte. Liksom, att bara, jag för min mig är som... För hon har alltid varit en symbol för mig liksom, på det sättet. Att det känns som att hon är väldigt... Hon är baserad också, kanske inte på just Jukkikokket, liksom, men från hela den eran. Liksom.
Ja.
Så det, jag tänkte att det var bra att avsluta med henne. Liksom, för att hon verkligen är den liksom, hon kommer från ingenstans, går upp och sen så går de ner väldigt, väldigt snabbt. Liksom. Vilket det är, alla vet ju. Det är som med allting liksom, i livet. Att alla vet att... Ja, men, du vet, att
ingenting bara för evigt.
Nej,
för allting är slut.
Den gamla liksom, frasen.
Ja. Verkligen, och alla vet det. Liksom. Och därför så finns det ju en stor problematik i att, liksom, att som en ung människa liksom, får väldigt mycket uppmärksamhet väldigt snabbt.
Mm.
Och det slutar aldrig. Jag säger inte att allt slutar dåligt. Men det slutar aldrig utan komplikationer. Liksom.
Och verkligheten är alltid där på något vis.
Mm.
Tom Cruise kommer dö någon gång.
Ja.
Även fast han fortfarande är så overklig som han alltid har varit, så han kommer åtminstone dö.
Han kommer minst, även om han inte blir tjock eller blir dålig, så kommer han att, alltså precis, man kan aldrig liksom, ingen liksom vara för evigt, vilket är så också, det är en klassisk ingång till hela Hollywood och liksom stjärnshowbiz-grejen. Mm. Det är ju ett sätt att vara för evigt. Liksom.
Mm.
Att göra sig själv odödlig. Men vad har man för nytta av det när man själv är död? Alltså det är lite som när Magnus Uggla-titeln. Det är så här, varför ska man ta livet av sig när man ändå inte får höra snacket efteråt?
Ja, det är så bra.
Det är sjukt bra. Det är fantastiskt också.
För vi har ju alla fantiserat om hur snacket efter självmord skulle vara.
Verkligen.
Absolut.
Precis, det är det handlar om. Att liksom, vad har man för drivkrafter liksom, i det här? Det. Ja, men jag förstår ju att Tom Cruise har en drivkraft. Alltså förstår att liksom människor som blir kända på sån tidnivå vet ju ingenting annat. Liksom.
Mm.
De vet ju inte hur det skulle fungera i ett liksom... De kan ju ha, och det handlar ju ganska mycket, speciellt det med varje kapitlet handlar ju mycket, och Selena och det med kapitlet handlar ju ganska mycket om att hur de inser att de själva är liksom lite löjliga när de fantiserar om hur vanliga människor har det. Liksom, och hur...
Jo, jag gillar den fraserna om när hon funderar på vanliga människor som åker till sina förorter,
ja.
Och sådär, ah, yeah.
Verkligen, hur de ser liksom stan och liksom, du vet, att allting, alltså, du vet, att det, hon försöker verkligen liksom, och det är lite sådär att hon är medveten om liksom, att det var viktigt för mig och att inte framställa de här som våp, som såhär, du vet, och det är därför det var en av de anledningen att jag hade, eller med det, för där är det ju hon som gör sig löjlig över tankarna på att liksom, alltså du vet, att det är lite Marie Antoinette, varför äter de inte bakelser om de svälter, att hon gör sig lite löjlig om att, ja, okej, det är så att jag kan aldrig förstå dem, men de kan aldrig förstå mig heller, liksom. Men det är inte så enkelt, Och det var ju väldigt viktigt att det inte, så här, att det inte ska vara så här, som att ja, oh, men de här dumma lurade flickebarnen som står och sjunger för den kapitalistiska världens nöjen. För det är liksom,
jag menar, de är bara utnyttjade av ett system.
Precis. Mm, mm. Och för att, jag menar, det är klart att det systemet finns och det systemet måste liksom måste analyseras och de mekanismerna måste analyseras och så. Men jag menar, jag älskar ju populärkultur, jag älskar ju popmusik, jag liksom, jag, du vet, det är det jag lever för. Samtidigt så får man inte heller, så är det naivt och inte tro att det inte har någon koppling till andra saker i samhället. Mm. Liksom, allting går ju, ja, går ju
och... Och man får inte dumma ner verkligheten till sådana där klassiska bilder som att ah, showbiz,
det klassiska klyschor.
It's a beast. Ja. It chews you up and spits you out. Liksom, det är en förenkling, förvanskning också ju.
Fast det är på också något sätt det som är kärnan i hela showbiz-grejen, att tugga någonting så pass mycket så att det blir liksom tillgängligt för alla.
Ja. Mm. Och mytifieringen, både positiva och negativa, är ju del av showen också.
Mm. Absolut. Så det är liksom, det är alltid tvegat liksom, och som allting annat i livet. Liksom. Det känns som att det är väl min stora problem generellt, eller problem, men någonting som jag tycker man måste reflektera över mer, att allting inte är så, det låter också som en klyscha, men att allting inte är så enkelt och svartvitt. Liksom. Mm. Utan att liksom, dåliga grejer, dåliga saker kan finnas i bra saker och bra saker kan finnas i dåliga grejer. Alltså att det är liksom väldigt flytande. Liksom. För nu har vi det som vi har det. Liksom, och jag menar, hade det varit så hemskt liksom, med populärkultur, så hade liksom, det hade förut väldigt många som hade det fördumt den och boykottat den. Liksom. Men folk gillar att klaga lite och sen så gillar de ens, lyssnar de ändå på popmusik. Liksom.
Ja.
Det är så här, men det betyder ju inte, med att ha alltid ett kritiskt sinne och tänka kring vad saker betyder.
Det är som det klassiska citatet, watching granny porn ironically is still watching granny porn.
Precis. Verkligen. Och vilket inte behöver vara något fel, det är bara att man måste vara medveten om varför man gör det. Liksom. Men gör man det ironiskt så är det kul, men det är fortfarande, man gör det fortfarande. Liksom.
Ja, vi har snackat i 2 timmar nu. Känner vi oss färdiga med boken?
Jag känner mig väldigt färdig med boken eftersom jag har skrivit den och gett ut den. Så att
jag tycker vi är färdiga med boken. Ja, ja. Sen är det väl som du säger, den är absolut en bok som man kan komma tillbaka till att reflektera över senare.
Men... Ja, och som avslutande ord om boken. Jag menar, det här är inte en recension, det är
nej.
En dialog. Liksom. Den är väl värd att läsa, definitivt.
Mm.
Och jag tror nog att de som har orkat lyssna så här långt, jag tror att de är intresserade av att läsa den också.
Jag hoppas det.
Så, go out and buy it. It's very good. Yes. And we're out to peace. So I'll
just head off.
Hey do.
Thank you for coming.
På tal om så här bryggan till ungdomar, jag måste bara fråga innan vi börjar så här, har ni kollat på Witch Academy.
Nej, alla har snackat om den jättemycket.
Witch Academy.
What, the Witch Academy, Academy. Precis så. Fan vad snygg den var. Ja, det var skitbra.
Jag kände faktiskt igen titeln, men jag har inte.
Ja, det är bara en one off. Det är så här, de har ju någon typ så här kulturråd eller någonting i Japan, typ delar ut lite pengar till så här unga amatörer, vilket är typ folk över 40. Ja. typ varje år sådär, ja ni får göra någon grej så tror vi på ungdomen typ eller någonting, och det här är typ någon studie som heter Trigger tror jag, och så gjorde de typ en one shot på typ 30 minuter som är såhär någon liten brud som typ ska gå på häxskolan eller någonting, och någonting, och det är så jävla, det är skitsnyggt tecknat, det är jättesnyggt tecknat,
och det är inte sexualiserande,
det är inte mål just det, det är liksom såhär många gånger där det var jättekorta skolor typ ramlar och av såhär flygande kvastar och sådana saker, och det är bara liksom såhär skugga i hela underlivet. Livet, så liksom så här, ja, men vi kollade och typ en skrev, men det syns ingenting, för att det var så svart.
Shit, då är det en statement.
Det är en statement.
Det är inte bara det att de försöker hålla alltså, klass, utan de avsiktligt visar vad de
precis,
inte tänker visa.
Precis. Och det här liksom alla kan se på. Du kan se det som om det är typ 8 bast och de tycker det är skitbra.
Men det är bara en
det är bara en one shot. Ja, det är bara en one shot, men det shit, och den är så jävla bra, och det är liksom pacingen är bra, character designen är väldigt Lupin-aktig på ett sätt, och liksom så här, det är jättesnyggt, allting är så jävla bra. Fan vad bra.
Shit, då måste jag kolla på den.
Shit, vad bra
den här veckan. Ja. Om det är bara en halvtimme eller 45 minuter.
Oh, ska ni spela in i veckan eller?
Ja, jag tror det.
Jag har förresten spelat in i 5 minuter nu. Vi har redan börjat. Jag gillar att ha någonting i slutet ifrån början.
Men jag diggar det som fan att det så här låter så. Som förra gången så pratade jag om så här, var det en 90, så här, vilket var det första 90-talsfilm, eller vilken första 2000-talsfilm, då var det Matrix.
Precis.
Vilket var det sista, Daikatana var det sista 90-talsspelet.
Första var Sin City, det sista Daikatana.
Vilket är alltså John Romero, vilken legend.
Oh,
alltså just legenden när man hörde om honom, det typ han hade så här, typ, ja men du vet, han köpte så här, en typ 3 Ferraris. Ja. Typ så här, man läste ju till Superplay om så här, nu John Romero så här, han är tillbaka efter Doom och så här, så här, den högsta budgeten på ett spel någonsin, så bara typ, så bara gick det åt helvete. Yeah. Har du spelat det, Katana?
Ja.
Min brorsa har gjort det. Och alltså det spelet i ett svart hål. Så är väl det spelet okej, vad jag har hört. Men det existerar ju inte ett svart hål. Så, och det är ju en av de största flopparna liksom genom tiderna. Mm. I många avseenden. Mm. Liksom det där med att ambitionen var superhög och John Romero is about to make you his bitch. När reklamen...
Det är så att de bygger på... Ja. Alltså, det är en av de första gångerna de verkligen byggde på en
personkult.
Person liksom. För Shigeru Miyamoto var ju lite sådär, men han har ju aldrig varit så off. De har aldrig,
fast han är ingen rockstjärna. Nej, för John Romero, han var verkligen rock... Jag minns typ såhär när jag satt och läste Superplay och alla med tidningar och man såg liksom bilder på John Romero. Han stod liksom såhär, det var aldrig en riktig bild på honom, utan han stod ju alltid såhär, innan häftiga pås, och bara såhär, slängde med håret och bara...
Wow! Metalhår och
allt. Ja, precis. Det var liksom så här, jag var typ 14 bast eller någonting, lyssnade på Iron Maiden och tyckte, shit fan, den här killen, han är ju coolare i världen, liksom coolast i världen. Han var ju jävla rockstjärna.
Och det roliga är att John Romero har typ varit gift 5 gånger.
Ja, och någon av de där fruarna var typ någon 70-årig tjej från Rumänien. Och sådär, John Romero.
Men vad har han gjort efter det där, Katana? Kom han tillbaka?
Han gjorde något spel till...
Gjorde han Kiss-spelet efteråt? Det här Psycho Circus eller vad det heter? För det var väl han också, va?
Det känns verkligen som
det
att...
Det är bekant. Det där är inte fan bekant. Alltså.
För det var ett bra spel, jag minns.
Var det det?
Alltså grejen med det spelet, om jag minns rätt, var att det var typ det första spelet där de så här, de byggde en helt ny motor, och det var så här, vi har byggt den speciellt för att kunna ha jättemycket fiender på skärmen samtidigt, så man ska liksom så här bli swarmad av bara saker, och man bara så här, liksom så här meja ner samtidigt som man kör Kissmusik och bara, wow, det är hårdrock och det är coola grejer, väldigt genomt.
Ja,
men
då är inte Kiss särskilt hårt ju.
Nej,
men det är så här, det kommer så här, 700 monster här, och sen är det så här,
I was born.
Ha 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 ha!